Genau, födsel, dag och dator.
Ja, jag tänkte om du ville börja berätta lite om ditt föräldrahem och...
Ja, jag är född här i Moviken på 1901, den 26 juni. Det var min första dag.
Ja. Kan du berätta var ni bodde då lite
Vi
och...
bodde här uppe på Brunnan, de kallar.
Jaha.
Och sen flyttade vi härifrån och bort någonstans där som Sockospol. Och sen flyttade vi därifrån när jag var en 4 år kan jag tro, Åtelforsa. Så
Jaha.
bodde vi där till jag var en 7 år. Då kom vi tillbaks hit till Moviken. Och sen har vi varit här i Moviken. Det var nog någon gång på, ska vi säga, på 6. Vi kom tillbaks.
Jaha.
Sen har vi varit kvar här. Och det har varit skolgång då förstås till den tiden blev
Ja.
slut. Men med skolgången när man blev, så man började på bin 11-12 år, då skulle man göra dagsverke varannan dag, för det var varannan dag skola här. Gick i skolan varannan dag. Då skulle man vara här framme under jordbruksrätten och göra dagsverken varannan dag.
Vad fick ni börja göra då för någonting då?
Ja, det under slotten så bar man ut vatten åt de som härsade sådär och liar. De hade mycket, slog mycket med liar på den tiden. Så. Och så fick man med och köra ut härsverk och lika utav varje sånt där smått.
Vad fick ni betalt för det då, småpojkarna?
55 om dagen.
Och dem såg du inte röken av. Fick du betala dem hemma eller?
Ja, det var alltid mor mycket som tog hand om att man inte skulle slarva bort det.
Ja.
Det var hårda bud
Ja.
det. Ja. Jo, så det, i gamla tider hade föräldrar stora fordringar på barn. Fick absolut inte springa kring backen, förstår du. Om sen man slutade skolan på våren. Man skulle arbeta oavsett om man tjänade noll eller alls. Det var huvudsaken att man inte sprang kring backen och gjorde rackartyg. De hade den uppfattningen, ser du. Arbetarskolan. Ja.
Fick du hjälpa till mycket hemma också?
Ja, de hade ju jordbruk och så man fick hålla på det och kvällarna.
Jaha.
Ja, för all del. Jag hade en syster som var äldre, men hon var ju borta och hade ju plats. Det hade hon. Hon var nog den första här från Bjuråker som gick på folkhögskolan i Forsa. Det var Israel Jonsson, han har man hört talas
Ja.
om. Nu är gammal. Det var i början han var, kanske var andra, tredje år han var där.
Jaha.
Hon gick där en termin. Sen kom hon hem och var hemma ett tag, sen kom hon så till Falun. Så då var jag ensam hemma här då.
Så ni var bara två syskon?
Ja, jag hade en bror som var 19 år när han dog här.
Jaså?
Ja, i lung och inflammation. Och sen var jag ensam hemma här då, till hon kom hem. Men då kom hon hem senare, för hon fick scharlakan och var dålig. Så var hon hemma ett par år och så gifte hon sig. Och sen fick hon 2 barn i tät följd. Hon hade spanska väldigt hårt, så hon blev sjuklig, så hon blev aldrig bra någon mer.
Jaså.
Nej, så hon, jag tror det var någon gång på, inte vad säger, 28 dog hon. Så hon har 2 barn efter sig. Och
Jaha.
gift med en svåger till Djurman, som heter Hultman.
Jaså, så ni är släkt på långt håll?
Ja, och sen blev han gift med en kusin till mig, Hultman där.
Jaha.
Ja, och det där, barnen de bor i Stockholm. Båda två. Flickan är gift med en järnvägare och pojken han har varit lokförare och så rår han om sågen i Delsbo. Och vad är det de kallar den där sågen för? Stumne. Stumne såg. Så han är ju mycket där och då, men annars är han bosatt i Stockholm.
Jaha.
Han har gift sig från Delsbo. Det har han.
Vad hade din pappa för arbete?
Masugnsarbete.
Jaha.
Det var det. Han var född mas.
Var han det?
Ja. Och mor hon var ifrån Harmånger. Jag minns inte vad socken heter. Det far var det från att tala om, jag kommer inte ihåg. Han var från Dalarna, befödd i Dalarna, men han var inte mer än 5 år när han kom till Forsa. Så jag minns hans föräldrar, och inte modern åt han, men faren.
Mm.
Farfar, han minns jag.
Jaha.
För dit var jag. Men hon var nog borta, hon dö. Innan jag var så pass jag kunde minnas nå. Mm. Ja, Johan arbetade med masugnen här. Och han bodde, när han bodde i Forsa, då arbetade han på Forsån.
På
Forsåbruk.
Jaha.
Jaha. Och så var han med vid malmlossningen, där lastningen där.
Mm.
Åt bolaget här. Det var på vis han kom tillbaka hit och kom hit till masugnen. Och sen blev man ju kvar här då.
Ja.
På det viset gick det till. Då var det ju blandat arbete här då, i början. Masugnsarbete och skogen och så på slutet kom jag med på flottningen. Så jag var med där på sjön 12-15 år, sista under sommararbete.
I masugnen finns det väl väldigt många olika arbeten man kan
utföra. Ja, ja.
Kan du berätta allihopa för mig?
Ja, det är mycket komplicerat, han ska nog nästan gå från plats till plats om man ska få någon uppfattning om det.
Mm, men kan du inte göra det?
Jo, varseligen. Inget det. Det började med att de fyllde den här pipen med malm och rostan. En där som står längst bort.
Ja.
Den fyllde de med malm och rostan. Och så brändes den malmen och så togs han ut i luckor som finns där på rostungen och så tippas han ner och krossas och så skickas han upp på kransen. Den där brygga som du såg som går alldeles rätt upp.
Ja.
Och där lades han på för smältning med kol. Och sen så det gick om, vad ska vi säga? Ja. Över ett dygn innan det kom ner.
Jaså?
Ja, det gjorde det. Men sen det kom i full drift, då blev det automatiskt att det gick undan för undan. Då kunde det bli 4 och 5 tappningar på dygn.
Jaha.
Det gjorde det.
Mm.
Och så tappas ut slaggen mellanåt då. För slaggen ligger upp på järnet, han säger. Så han flyter ut först han.
Jaha.
Och sen kommer järnet.
Mm.
Och då tappar de ut det i en annan timpes, kallar en annan öppning.
Mm.
Och sen skulle det järnet tappas i formar som kallas för kokhilder, de var gjorda av järn. Och där skulle det ligga till, det blev svart, så gick lyfta upp med en kran. Och så sen så kapar de över, slog över, och det var ungefär bitar i den här längd under bredden.
Mm.
Det fanns någon som kunde väga upp till 50 kilo till det. Stycken.
Ja.
Men annars så var de mellan 35 och 40 i vanliga fall.
Mm.
Men gjorde vallon, då gjorde de dig bara sand, ser du. Och de brukar väga uppemot 900 kilo styck.
Oj, oj, oj då.
Jaha, de gjorde 3 sådana för varje tappning. Det gjorde de. Det var en annan sorts malmning på det. Det var en sämre sorts malm när man använde ett vallon. Och sen så tog de den vallon upp till Strömbacka.
Mm-hmm.
Och smälte om den. Och smidde ut det till stångjärn. Det är det som det här smedene står om, Lankaskismedene.
Ja.
Det är de där ser du, som tog hand om det. För då gick det på järnvägen upp dit till Strömbacka. På vintern körde de upp med oxar. Man hade kört oxar här, ser du.
Ja.
Det har du väl hört?
Det har jag hört lite om.
Ja, det är garaget som står där borta. Som arrendatorn har lite.
Ja.
Där hade de 12 stycken.
Jaså.
Köroxar, ja. Så brukar de köra upp just med dem där de körde med par då på vintern.
Mm.
Och hade en sån en enda sån där ljus på de där kärkarna.
Så de körde med kärke på vintern?
Ja.
Kunde
ja.
De inte använda banan då?
Nej. De var ner. Snöade den då. Så där är oxarna skodde de, ser du. Hade vinterskor på dem. Jaha, de hade ett särskilt stall där som de skodde dem i.
Jaha.
Spela upp fötterna på dem. Då var alltid smid med och så stalldrängen som var här. De hade 10 hästar här också, på jordbruket. Och där skodde de där oxarna. Det var broddar på det där skorna på vintern, men på sommaren var de klädd förstås.
Jaha.
Och så på sommaren så körde de malm med dem. Tänkte de dra malmvagnar i Milla sjön upp hit.
Jaha. Mm.
För att klyva sliperten.
Mm.
Då bröt de ju sönder klövena mycket förstås.
Ja, det är klart.
Ja, det var ju rena djurplågeriser. Det har ju inte fått existera nu. Åh, var det möjligt. Småpojkar som skulle köra med dem där förstås.
Var det det?
Jaha. Ja. De fick gå fritt ner då. Fösar ungefär som han föser kor.
Mm.
Fritt. De visste ju var de skulle ta vägen. Och så fick de le dem där i hornet när de satte dem för skaklen och köra upp dem. Ja, där var. Åh, ja, de hade 12 stycken sådana där stora kolosser. Men de var inte elaka.
Jaså?
Nej, det fanns väl någon som kunde väl, om man var lite trött, visa lite humör någon gång. Men annars så var det inte något farligt med dem. Men det gick inte på stopp på dem, om vi säger att han var ute och körde med dem och började bli hungrig och ville hemme. De bara gick dem, säger de. Lite en bilda själv. Det var bara att hänga med. Jag minns, vi hade ett par, far och jag, vi hade, han hade jordbruket kvar då. Då hade han en jordbit uppe här. Och då var på våren så han var där halva, förstår du. Och skulle stå där.
Mm.
Och han hade lånat en fjärrharv i en granngård som han skulle gå hemma och jag skulle få åka, köra ner med oxen. Och du vet, småpojkar har allt någon fuffens för sig då. Jag la tummarna under så här jag och gick och stritade emot.
Jaha.
Det gick bra en stund, men hur det var bortom i humör förstår du, kunde man ha kunnat spela. Och sprang där de mörka förstår du, komma inte löst ur tummarna, släpa mig efter vägen.
Oj, oj, oj.
Flodde sönder kläder och knän och alltihop innan det var stopp.
Mm.
Ja. Men de gillade inte det här sidan för.
Då skulle de hem direkt.
De skulle bara väga dem då, så de kände att det var något fuffens med det hela. Ja. Ja. Fick man sin blåsning utav far förstås när han kom.
Det är klart det.
Man skötte sig. Ja, tänk.
Hade ni namn på dem där också så ni kände igen
dem? Ja, det fanns namn på dem. Det gjorde det. Det gjorde det. Jag minns det var en vid sjön. De hade en stor vedbo som gick ut i vattnet. Den var utbyggd i vattnet för de hade ved där åt ombåten.
Jaha.
Och det var en, vet jag, det var varmt väldigt, så det var mygg och flugor och broms på dem. Det var en som samlade ut i vattnet och så samlade han under vedbon och spände fast så att han skulle gå i land. Han, och det var typ grund på slutet så han fastnade. De fick såga av stora bjälkare för att få löst den. Ja, nu kan man ju tänka sådana tillställningar. Ja. Ja. Det var ymsa typen är det. Det var ju rena djurplågeri förstås.
Ja.
De körde med dem på det viset. Och dåligt med mat fick de.
Jaså.
Mestadels halm. Och då, du förstår, när de där 12 stycken komma i en hage och skulle beta. Det, den här hagen nere här som vi kör igenom när de åker till sjön.
Mm.
De kallar den för Sjöbehagen. Där brukar de få gå mycket för att vara behändigt och ha dem där och ta dem när de skulle köra malm. Det var till korsvarta backen på några dagar, ser du.
Ja.
Ja, det var ju nästan kallad för Kajsarlöven som jättade oxarna. Och hon var ju väldigt intresserad av dem, hon. Och då hade rättan slagit hö här i närheten. Mm. Det var härser. Men hon behagade på att gå in och ta där utav det härserna och bar dit åt dem.
Jaså.
Ja, och rättan på Kajsa att rädda, för det fick hon inte.
Nej.
Men hon gick upp till inspektorlagren och talade om. Ja, jag ska säga till rättan när jag sa något.
Att de inte fick mat då?
Ja, du får ta det, Kajsa, sa han. Det lovar jag, det sa han. Ja, han var så åt lagret om sig.
Jaha.
Ja, han såg att det var bort alla väggar, för han var lite att hitta där förstås.
Mm.
Det var ju korsvarta backen där. Det var ju ingenting att äta för dem. Och då var det en krona dagen då på den tiden. Och på den tiden så skulle de in på kontoret, och det var kontor där borta i gamla kafé vi hade, och kafé vi hade då, det var alldeles efter vägen det där. Och då var det lagen som skrev upp arbetstiden och lämnade ut avlöningar, och då var Kajsa inne och skrev upp. Ja, Kajsa, sa han, han brukar driva med. Många dagar har du några, Kajsa, sa han. Jag har 70, sa, och det var för en månad. Va, 70, sa? Det kan aldrig vara möjligt. Jo, jag har haft annan med mig, sa. Och då tror Hon fick dem.
Nej.
Ja, hon fick 70 kronor.
Oho.
Ja.
Han var snäll också då.
Ja, han var så. Han tyckte synd om dem, ser du. Tänk om du skulle sitta där de bodde. Ja, det var någonting hemskt där, förstår du. Ja, han var gift med en som heter Per Larsson då. Jag vet inte var han var kommen ifrån. Han var någon värmlänning från Böden. Och de levde ett konstigt liv, de där, ser du. De hade bara sina hushåll.
Jaha.
Han hade brukat alltid gå på affären och köpa en limpa som han gick åt på jämt. Och en smörbit. Och Kajsa hade sitt för sig. Ja, det var en konståning, ser du. Och inga sängkläder eller någonting inom sängar eller något där. Jag var in någon gång där som barn, så de, du vet, barn ser ju allting då.
Mm.
För de hade en dotterson som var invalid. Och där brukade vi mycket ha med oss och bada. Och han där stackaren var så full av dus, förstår du. Vi hade med oss nere vid sjön henne borta. Och vi var små pojkar. Och han var så full av dus, pojkstackaren, förstår du, så det var någonting bedrövligt. Då var det en utav det här pojkarna som var med, han heter Hilding Forslin, och han hade han bodde närmast sjön, så vi tog han med hem till hans mor, och hon tog och tvättade och gjorde renen. Ja, det var någonting bedrövligt, förstår du. Han var vinneslöja i armar och ben, men fullt förstånd. Ja, det fattas inte alls nå i det. Men svårt för att gå, han kunde slå ihop benen och så ramlade han kulbar. Vet jag om han har haft länge någon barnförlamning eller något?
Kanske det, ja.
Ja. Men konstigt nog, du vet väl, de ska väl vara stygg mot sådana där andra barn.
Ja.
Men det hände aldrig med det.
Jaså?
Nej, de tog han i försvar allihop. Konstigt nog. Han kom på ålderdomshem på slutet. Han måste ta han dit för att sin förälder ändå. Så kommunen fick böta en gång för att inte de hade mönster han rätt i.
Jaså?
De var ju tvungna att visa upp den för mönstringsnämnden. Men de tänkte sen, utan det fick vara. Kommer väl inte ihåg att han var så gammal.
Nej.
Men han fick böta för en dag. Så han dog där. Han var väl någon, kanske 30 år då, närmare. 25 eller något. Ja. Det var hemska scener, ser du hur det såg ut inne där. Och den där gubben, han gick och drog en sån här fyrhjulskärra. Du vet, barnvagn.
Mm.
Han gick och sålde karamell på slutet och inte han orkade arbeta. Han ville få honom på hemma. Han bodde ensam en dag, ser du. Aldrig i livet.
Jaså.
Nej, jag fick inte liten, ser du. Nej. Så hon kom hem då. Dotra och vara med på slutet han leva. Ja, han köpte karameller utav modern åt den här Erreströms.
Jaha.
Hilding Brodin Sänka.
Ja.
Morat. Henne gjorde karameller på Strömbacka, sådana här hemkokta.
Ja.
Och det gick han och köpte upp. Och hon gjorde strutar och han gick och sålde sådana här.
Mm-hmm.
Han var väldigt försiktig med pengar. Sig. Jag minns ju få skoja med någon illa kretsa av den. Omöjligt. Nej du, han skulle ha pengarna innan han släppte karameller. Ja. Han hade några kronor han dog och gått henne. Han gick här i kolhuset. Då kunde masungen gå ända till 2 år på ett enda svep. Söndag var det lika.
Mm.
Han tvättades inte på hela tiden.
Va?
Tvättades inte på hela tiden, förstår du. Han var alldeles blank. Och så skäggdala med, förstås.
Ja. Oj,
ja. Aha. Men när han tvättade, då blev han vit, mor, tror
jag. Kan tänka mig.
Ja, men de som tvättade mätt, som var i det sotet. De har inte glosor, de klarar ut mer och mer, ser sen de har fått ta igen sig.
Jaså?
Det är lika med de som håller på att kolla, vi säger, när de rev ut kolmiler. Om de tvättade sig på kvällen så var de fullt ut svart på morgonen men vaknade igen. Om de badade alldeles så riktigt.
Jaha.
Det var konstigt, det låg ut på något märkvärdigt sätt. Jag minns, det var en episod. På den tiden fick man ju inte åka bil. Och så skulle vi på mässa, syster min och jag. Och vi skulle till dels på tåget, förstås. Och jag hade cykel.
Mm.
Då skulle hon åka med mig på cykeln. Men jag skulle inte få föra på morgonen. Jag skulle köra kola på förmiddagen. Och du. Ja. Och kom hem, tvätta mig.
Mm.
Ja, där kommer någon lurig med. Och så när vi kommer till dels på förståelse så står det en pojk där ifrån Skärås. Du har kört kol dag, du ser, sa han. Jag grosade och sa, ja, det är alldeles svart kring ögonen. Och det var jag.
Var det just där det slog ut?
Ja, det slog ut kring ögonen. Det
måste se roligt ut det.
Ja, man var ju som att man inte har tvättat sig förstås. Men tills på mässa skulle det hjälpte inte. Jag minns hon hade en handväska och vi var på väg i Melut och så small handtag och på handväska som tappar. Och det är ett av på mig förstås, för det var jag som låg för det då. Det var hon som skulle föra kommando som var gamlare.
Ja.
Var 4 år äldre hon ser. Jag var bara 14-15 år. Ja.
Hur var det annars med tvättmöjligheter där borta vid masugnen? Det fanns inte alls. Eller?
Inte nå.
Nej.
Inte ett dyft. Nej. Nej, det enda vatten man hade tillgå där var i en hink där man fick gå och hämta i en vattenkran och dricka.
Jaha.
Ja. Nej, fan. Jo, då hörde du. Jag ljuger i det. Det tillkom med badrum, badhus på slutet.
Jaha.
Det var någon lagrum som ordnade det.
Mm.
Så där gick jag bada.
Jaha.
Men man kunde ju inte springa där för varje skift och bada.
Nej.
Man slutade klockan 2 på en natt eller så. För då fick man ju gå hem och tvätta sig. Och var det vintern och kallt så var det ju väldigt okänligt förstås. Mm. För man var ju alldeles genomkokt. Utan att vara inne i det där, för det var ju så hett där. Och så komma ut i en 20 grader kyla och gå långt sen, det var inte så hälsamt det heller. Så man fick ju vara försiktig med det, ja. Men vid tillfällen när man hade lidit någon par dagar så var man ju där förstås och bada. Ja. Och det var lagen som ordnade till det där.
Jag tänkte be dig berätta lite om ditt arbete här i masugnen. Vad du har sysslat med för olika, varit på för olika avdelningar.
Ja du, det är varje plats där som finns där. Så ner som på i maskinhuset, där har jag aldrig varit. Men annars har jag varit på varenda plats.
Vad fick du börja med?
Jag var med på i rostugnen. Det var första året gången jag var där. Då var jag ju ogift. Bodde hemma med min far. Och sen var jag med nere i hytta. Och så var jag uppsättare i 2 blåstar. Och så var jag med på utfraktningen en tid. Och provade allt möjligt. Och i krossen var jag. Och lika så var med och slog järn där.
Jaha, där.
Ja, då. Till och med att jag fatade korn och skift.
Var det vanligt att man bytte så där ofta från
avdelningarna? Ja, man kunde bli. När man inte hade några platser så kunde man få gå runt och det fattas någon som var sjuk som var borta. Och det inträffade många gånger att det har varit någon person sjuk, ser du.
Mm.
Och då var man tvungen att ha någon istället. Och då kunde man inte skicka dit vem som helst det.
Nej.
Måste ha någon begrepp om arbete. Man skulle kunna vara där. Och som uppsättare så fordras det att han skulle ha en bra lång praktik på det innan den lyckas.
Jaså.
Ja, och vana med utförande av. Så det skulle. Det var nog det mest krävande arbete som fanns där.
Jaså, var det det?
Ja, det var så varmt där och så.
Hur gick det till när du lärde dig till uppsättare då?
Det var när min far var där. Och jag var nere i rostungen så han var rätt så gammal så jag var upp lite då och då. Och jag hade, när han hade en halvtimme ledigt ibland, då gick jag upp och bytte om en.
Jaha.
Och gjorde någon sättning åt att man fick äta så det. För där vann man inte annars. Så.
Jaså?
Nej, det var omöjligt. Så. Man fick bara försöka äta lite grann bara som är passade. Det var olidligt, ser du, hur det var där på högsommaren.
Vad var det precis för arbete man skulle utföra uppe på kransen?
Man skulle tippa i kolorna. Sen skulle man malma. Och det var ungefär, ja, ska vi säga, 600-700 kilo varje sättning som skulle malmas på. Och så var det en hel del skrojärn som skulle plockas på.
Jaha.
Och man fick göra 4 sådana här sättningar varje timme. Och det tog, om man var riktigt yrkesvan, 10-12 minuter.
För varje?
Ja, då förstår du, det var inte en lång fritid.
Nej.
Och så en sån väldigt hetta, som det, varme som det var det. Det var ju gas, jag kanske 8-10 meter ovanför.
Mm.
Allting var ju så hett som man kunde inte ta i, men mindre än ha handskar på sig. Det var ju olidligt hett där.
Hade ni några speciella redskap att använda där uppe?
Ja, vi hade en våg.
Jaha.
Kolorna kom upp i kärrar. De här korgarna som står där, har du sett på baksidan, jaha, på masugnen, där kom kolorna i.
Jaha.
Och de spelas upp på en vagn. Och så skulle de där skjutas fram till pipan. Och så gick man på en sida och tippade därifrån. Och så gick man på motsatta sidan och tippade den andra.
Och det fick du tippa för hand då?
Jaha, ja, skjuta lite till. Och så spelade ni tillbaks. Det var spel som det spelas med, ser du.
Mm.
Och sen då så skulle man rätta till de där kolorna, jämna till dem lite, och så skulle, sen mamman på det där. Och det där gick så fort där, förstår du, så man kunde få spela upp nya kolor under tiden med mamma ibland för att vinna.
Jaha.
Det tog bra lång tid att få upp kolorna tillbaka, så han gick sakta, ser du. Väldigt sakta. Man kunde få ha sig spela igång med Malmö och så fick man börja av med jämmer som man har gjort en klar.
Mm.
Man vant inte mer. Det var en enda skift. Jag tror det aldrig hänt något mer. Jag gjorde 33 sättningar.
Det var oj.
4 i varje timmar och 5 män, ser du. Hittas så på. Jag fick göra 33. Och det var under själva högsommaren den här tiden.
Och det måste varit hemskt
arbetsamt. Ja. Ja, och då förstår, när det var sydlig vind och man hade fönstren öppen från den här sidan, då gick inte det heller. För då låg gasen och elden, så han kom långt in på vagnen där kolorna låg, så man nästan inte tog sig dit.
Oh.
Ja, för då blåser det sig och då, man måste ha fönstren igen för det då.
Mm.
Ja, det var olidligt där, ser du.
Den här vågen, var det järnet du vägde på vågen då?
Va?
Var det järnet du vägde på
vågen? Nej, det var malmen.
Det var malmen, ja.
Det var malmen.
Ja.
Ja. Det var olika malmsorter, ser du.
Jaha.
Och där skulle man väga, det var ju som en skopa med ett långt träskaft på. Och så en våg som gick på en lång järnarm. Så här, som var, gick skjuta fram och tillbaka, så där, eftersom han skulle snå runt in i kring pipan med det. Han fick stå och lägga på ett ställe bara. Det skulle vara jämnt över hela sig.
Jaha.
För att det skulle falla rätt ner när det kom till formen. Jag fick inte ligga på en form alltihop som blästen gick, för då var den svart och det var ogång.
Mm.
Det gick inte. Man var tvungen att sprida ut över hela. Det var så det skulle vara. Så det var en liten konst med att sköta den där vågen som det skopade för att få riktigt gjort.
Ja.
Har man aldrig gjort, det har varit en nåv. Omöjligt. Det var ända till 400 kilo in.
Oj.
Ja, man skulle ha en viss sväng på en del och så gå runt.
Och det skötte du också för hand?
Ja, det var hand. Det gjordes för hand där förstås.
Hade du något redskap för att jämna ut det uppe i isen när du har fått ner?
Nej, det behöver man inte. Det gjorde man med vågen. Så.
Mm.
Och så, sen det sista man gjorde med den malmningen, så var en mursättning de kallade. Man skulle lägga uppe på själva masungspipa, vi säger att pipa gick runt så här, så var en krans på pipan uppe efter som var så här bred riktigt. Och bredare då, så skulle man lägga en ring med malm runt om hela den där. Och så skulle man ha en kara eller som det som man sköt ner med. Så det skulle rinna absolut efter kanterna ner, så inte det var tomt där. Ja, det var nästan värsta problem att göra det, sen den ursättningen de kallade. Ja.
Och det skulle göras varje gång det?
Ja, varenda gång så. Det skulle vara lika varje gång. Jag minns vi hade en uppsättare med oss som hade tredje skifte som heter Herbert Stolt. Och jag såg jag och styrelsen inte han var lika hänt som jag var och den här Per Hansson som bodde här. Och så kom masmästaren upp en kväll till mig. Jag kan inte förstå, sa han, hur Herbert Bersåt, sa han. Hur så, sa jag. Ja, det är samma forma som går svart jämt på hans skift, sa han. Han visste ju precis vad skift som var nere, ser du.
Ja.
För det bokfördes, du skulle skriva upp varenda sättning vi gjorde, ser du. Och det bokfördes. Det var en telegraf mellan kransen och ner till masungen. Som man skulle släppa ner för varje sättning man gjorde. För det var visst hur många sättningar skulle vara på var innan man fick tappa ut järn, ser du.
Yes,
och de rättas efter det, de.
Ja.
Går en svart, sa jag. Ja, och det är varenda skift, sa han. Jag förstår inte hur han gör, sa han. Och jag har varit här, suttit här halva nätten och tittat, sa han. Och man står och tömmer ur skopa på... Våga på samma ställe. Nej, sa jag, men jag vet fel. Ja, men vad är det då, sa han. Har ni inte märkt det, sa jag. Nej. Mamma sa, tala om för jag sa vad fel det är, för jag har sett det. Han är högerhänt, han, sa jag, och Per och jag är vänsterhänt. Han har höger före på skopa, sa jag, och det blir fel ryck på skopa för varje gång denne, sa jag. Ja, det är nog så, sa han. Jag har inte tänkt på det, sa han. Men så är det, sa jag. Betraktaren ska få se. Det är inte fusk, sa, men han är felhänt, sa jag. Han kan inte göra på något vis. Och sen så sa han, ja, du hade nog rätt, sa han, det var nog så.
Ja.
Jaha.
Så det kunde bero på en sån
liten, ja, det gjorde det. Han höll höger för han, och då fick han en annan vändning på skopan, sa han. Så han ryckte ur på fel ställe han, när han vände sig. Och vi hade vänster för oss, så då vände på ett annat sätt.
Ja.
Så då klarade vi det. Och det där kunde han inte han ändra sig för han... Då kunde han inte utföra det.
Nej, det är klart det.
Men varje människa inte lika hänt det. Jo, han fick en lösning på det. Han trodde sig att han hade något fuffens för sig.
Ja.
Som inte han kunde komma på med. För det var ju vart en togång genom det. Så att en form av varit svart.
Mm.
De hade ju väldigt arbete med det förstås nere i hyttan. Då,
ja.
Att hålla den öppen. För det kom bläster in där så det som skulle... hålla hela massan och tjänstgjorde inte alla former lika, då var de andra överbelastade förstås.
Jaha, just det.
Och då var det ogång. Och för det den där formen så drog de ut och gjorde ren, ja, 2-3 gånger i timman.
Jaså?
Ja, för den där blästen ser du. Om de såg att det var någon, det var just med en celloidbit lite större än den här som de såg genom.
Jaha,
och hur det
stod till.
Ja, hytträngen skulle sköta det där. Och det skulle hållas öppet jämt sig. För att det skulle bli rent för forma och blästen.
Hur många var ni som arbetade uppe på kransen per skift?
En.
Bara en åt gången?
Ja, bara en. Ensamman.
Jaha.
Ja, det var en natt. Det var sen jag blev gift. Jag hade en overall. Den satt ju både blus och byxor ihop. Och jag hade tippat i kolorna. Och jag förstod inte vad det luktade svent, ser du. Och jag tittade, ser du, på frambånen. Men hur det var brände tillbaka i ryggen. Det har tagit tillbaka ryggstycke, ser du. Och bränt ett stort, stort hår. Jag måste klä om. Ja. Sånt där bomullstycke kan ju lätt bli antänt, ser du. Och gnistrar dit någonting, när han tippade i kornet så gnistrar sig om det var grankål i synnerhet.
Mm.
Det var en väldigt sprut av sådana här gnistrar när det nådde elden. Så. Och det gick till på det viset. Ja.
Så det var vanligt att ni brände upp kläderna?
Ja, många gånger så hände det där. Så jag gjorde det.
Det var rätt mycket kläder på sig ändå om det var så varmt där uppe, tycker jag. En hel overall.
Ja. Men det var praktiskt då på ett sätt förstås.
Mm.
För man bara rev åt sig den där då när man och satt på sin skjorta eller något.
För du hade vanliga blåkläder där uppe,
ja,
alltså?
Ja, det hade vi jämt. Det gick inte att ha något annat där. Och lika var när han var nere i hyttan. Nere i själva masungen där de tappade ut järn och sen flaggen.
Mm.
Det var väldigt varmt där när de tappade ut järn. Det var ransom, vi säger, som en sorts gröta bara. tjock välling om man säger så, järn. Det var ju rinnande ställning där. Och lika var med slaggen, men det var inte så hett för det kom i mindre skala där. Men järnet kom i mycket på en gång.
Mm.
Så då var det ju väldigt hett där.
Bestämde du själv uppe på kransen hur många sättningar du skulle göra?
Nej. Det var driften som gjorde det, ser du.
Jaha.
Desto fortare de drev, desto mer fick vi. Desto torrare kol var nere i hytten, i masugnen, i pipan som var nere, desto fortare drev det.
Jaha.
Men det var sura kol så gick det sakta.
Men det såg du hur det gick alltså?
Ja, det sjönk det, ser du.
Jaha.
Det var ungefär så här djupt sjunket till man skulle göra en ny sättning.
Då var det dags att börja om.
Ja, då var det dags att börja igen.
Oj, har du?
Jaha.
När du hade fyllt på, då hade du jäms med då?
Ja, när jag hade kunnat fattas lite grann. Och vi säger när den skulle tappa ut järn. Om man då har nyss gjort en sättning. Så fick man börja om omedelbart när den tappade ut järn. För då sjönk styrstensättning, ser du.
Jaha.
För då rann ju järn ut, ser du. Och då sjönk ju ner väldigt. Och så tog de ut av blästen, då, ser du. Och då sjönk ju på en gång, förstås.
Jaha.
Så man tror man göra det då. Ta ut av blästen. Så då, för annars så blåste en hel del kol ut och järntappningsöppningen, ser om inte blästen avkopplade. Så det var ju som en ventil de öppnade då förstås. Så då gick det ut i luften under tiden till de hade täppt för igen. Då drog de på igen. Och det där skulle vara gjort på 8-10 minuter där till tappa ut det där.
Jaså, inte så fort?
Ja, det gjorde det. Såvida inte det var så hårt att få hål för järnet. Det kunde inträffa det ibland. Att det var väldigt svårt att få öppning där i järntimpen. Men mycket så, mer än del så gick det ju lätt. De har stoppat bara för en vanlig lerklump.
Jaså?
Ja, i den öppningen sen det var gjort. Och så sen la de för en, ja, någon hektar lite sand. Ovanpå den där lerklumpen. Mm.
Och det höll emot
det alltså? Höll, det stoppade sig.
Jaså?
Ja. Man kunde lägga dit lite elfast lera ibland om det påfordras, men det var inte alla gånger det. Och lika var det slagtimpen då. De la bara för med en lerbit.
Mm.
Format elden som de la in. Och så kastade på för sand. Och sen skulle det gärna ligga till det här svarna, förstår du? Så de kunde ta i kran och lyfta upp. Och flyttade dit de slog sönder, där de styckade upp.
Mm.
Så vidare inte det var långdjurs här, men de skulle ju tas i hela stycken de, på 800-900 kilo. Ja. Nå, har du pratat om att ha något?
Nej, det har jag inte gjort än.
Ja,
nej, det har jag inte gjort. Ja. Inte om det här. Jag har pratat med någon annat.
Ja, ja. Inte om masungen.
Nej, det har vi inte gjort.
Nej.
Så du var ensam där uppe på kransen på de andra olika avdelningarna vid masungen?
Ja, så du nere i hyttan, där var vi två på varje skift.
Jaha.
Och lika så i Rostungen var vi två.
Vad kallas de som arbetar på olika ställen? I hyttan och i Rostun.
Ja, i hyttan det var en hyttdräng och en hjälpkar.
Jaha.
Och vid Rostungen så var det en rostungsförman och sen en hjälpkar. Och så ute där så var det en påskjutare de kallade som sköt fram malmen, råmalm. Och spelade upp in där pipa, bortersta pipa.
Ja.
De kallas för påskjutare. Så jag provade det och bra mycket.
Jaha.
Det gjorde jag. Och de som var i kolhuset, det var ju bara kolfatare.
Jaha.
Och de som körde ut järn, de kallas för utfraktare. De skötte ju om och fraktade ut järn och slagg. Ifrån hyttan. Pettersson var med på det här.
Mm, just det berättade han.
Ja. Jag vet inte om han provar något annat där heller.
Jag kan inte säga det nu på raka, men jag tror han var utfraktare nästan hela tiden.
Ja, det var han. Ja. Jag vet det, jag var med han en annan gång där. Ja.
Det blev rätt många på varje skift i alla fall som arbetade.
Och så fanns det malmslagare. Jaha. Tre stycken ute där. Där malmen låg. För att komma i grova stycken där förstår du. Och då måste de slå sönder det. För det fick inte vara större bitar än så här. när de spelade upp i förbränningen. Då skulle de slå sönder, slog de sönder med släggor. Tre man brukade vara där och slå sönder den malmen. Men en del malm kom så det som, vi säger som briketter. Det kom ungefär som tegelsten hade. Halv tegel ungefär, vi säger så, i en hel längd, nästan fyrkant. Där körde de in i masungen och tippade in något tombås här. Man hade ett spår in i röstungen och tippade dit. Jag ville gärna inte ha ute i regn och sådär. Men alla andra låg ju ute jämt.
Jag gjorde det?
Ja, men briketten brukar ha det. Det var mycket järn i de där briketterna.
Mm.
De var, jag vet inte, de var känsliga för vått då. De ville inte ha dem ute i järn. Och i krossen, där var det tre man.
Vilka? Jaha, det var malmkrossen det?
Ja, eller? Där de krossade malmen.
Ja.
Och till och med som de spelade upp på kransen. I den brygga som går så rätt ner, ser du?
Ja.
Som jag visade på, så går genom taket där. Där gick den upp.
Krossen, vad var det? Var det någon maskin där som man...
Ja, de krossade. Det var kallas käftare där. Mm. Och det där malde sönder malmstycken, förstår du. Så de var ungefär som... nästan lite större än vanligt bitsocker.
Jaha.
Men fick inte vara någon grov så när man var på korna i masungen. Det var det vart hårdsmält förstås.
Jaha, ja.
Det var ända till en 10 ton malm uppe på kransen där nere i den båsan i fickan där.
Så du hade upplag där?
Ja, ja. Och det var olika båsar för olika malmer där, ser du. Olika sorts malm. För de var inte hopblandade.
Och det skulle du känna skillnad på?
Ja, det var ju påskrivet där på båten, var det innehöll.
Ja.
Och så stod vilken vikt det skulle vara av varje sort. Då.
Jaha.
Och det skulle ju vägas upp för varje gång där förstås. Lika. Och så allt skrojärn som blev, när den tappade järn, det var i det där sandrännen. Men det blev skrojärn, förstår du.
Mm.
Och det tog de upp och så körde de upp och tillbaks. Till, på den spelvagnen som vi spelade upp korna på, så spelade de upp det där skrojärnet till röst, på kransen och så skulle vi kasta i det tillbaka och smälta om det där förstås.
Jaha.
Så det där gick runt jämt.
Ja.
Så det brukar de alltid frakta upp varje dag. Ett hästlass.
Men den där malmen som låg där uppe på kransen, skulle du för hand skoffla över den på vågen då? Och
ja, sen ja vi hade en sån luta vi kallar med träskaftig som man drog i vågen. Och vågen var gjord, förstår du, den var, nej inte fullt så här lång ungefär. Och den där bredden. Så man satte in en ränner som kom ut ur de malmfickorna.
Och där skulle, tappa ut det,
liksom. Ja, där skulle man dra i sig det.
Jaha.
I vågen.
Ja.
Då hade man en sån där luta som man krafsade i med, som var långt träskaft på.
Vad sa du att det var en?
En luta vi kallade.
Jaha.
Det var en plåt som var viken lite så här ungefär, som man drog i med.
Jaha.
Och så var träskaft i den då, som man skulle nå.
Mm.
För att kunna stå bakom vågen, men man gjorde det.
Ja.
Annars hade man inga utsikter att göra det. Det enda man skottade i för hand var kalken och skrojärnet. Det skulle vara en 10 kilo kalk på varje sättning ungefär.
Jaså?
Ja, och det tog man på en skyffel bara kasta i. Och likaså skrojärnet, det kastade man ju i för hand.
Mm.
Men allt annat skulle ju vägas. Ja. Nej, det där skulle egentligen ha varit två man på, ser du.
Ja, det låter väldigt mycket för en ensam karl.
Det var ohyggligt, ser du. Man vant inte på toaletten, ser du.
Nej, och äta och...
Ja, så det var det är omöjligt. Ja, man fick äta en tugga då ändå förstås. Man missade matlusten för man drack så mycket vatten, ser du.
Hade du vatten där uppe?
Ja, man hade bara upp i en hink då. Det var ju varmt där. Men det gick ju gå ner i röstungen efter. I en trapp längre ner. Men man missade matlusten när det var varmt och drack sig med vatten.
Mm.
Och det gick att ha... Ja, man skulle ha haft något vanligt svagdricka då förstås.
Men du drack mest vatten alltså?
Ja, det gjorde vi. Man mår ju bäst på det.
Brukar ni blanda något i vattnet för oss?
Ja, vi hade havermjöl.
Jaha.
Och det smakade inte illa. Man var riktigt friskt vatten, det var bra. Man blev inte så skakig heller då.
Nej.
För man svettas ju mycket förstås.
Det är klart att ni gjorde det.
Ja.
Hade du träskor på fötterna?
Ja, det gick inte att ha något annat. Det ser du där, då har man fått brännblåsor på fötterna. För durken eller plåten, det kallas för durk, det är plåten, ser du, golvet. Han var inte rent het annars, så de har inte gått gott där med bara trä, lärskor. Då har man ju bränt upp både skor och fötter. Men det var skönt med träskor förstås.
Ja.
Och kommer någonting i den så kunde man bara dra ut det med foten.
Ja, just det.
Ja.
Jag har hört en del berätta att, att bluffar och annat löst folk som kom, de drog sig gärna uppåt kransen på vintern för det var så varmt
ja,
där.
Ja, ja. Ja, jag minns det var en kväll jag kom dit, skulle ta vid klockan 10. Och då skulle jag byta ut av en här Per Hansson. Och hade han en utav pojkarna med sig. Och då satt en luffare där jag kände ju till han. Han hette Klingen där. Och han hade varit där förut, förstår du. Och de har varit full och lus utav en Per. Och om de var på trädet kom så kör han in därifrån, förstår du. När jag kom. Det var ett jädrans liv där. De kastade ut någon förresten från röstungen.
Ja,
han ville inte ha honom, så han var, han fick gå på ångpanna om han ville, men inte in i det som de hade mat och sådär.
Nej.
Nej. Han var en otrevlig människa och drack allt ohyra han kom över. Riktigt elände. Ja.
Var det mycket annars folk där uppe just på kransen?
Ja, och söndagar så då var man nästan som en apa. Då kom fulla last eller fulla bussar så och upp och titta.
Och skulle titta då?
Ja, usch. Man kom nästan inte åt att göra det man skulle.
Nej.
Nej, det var olidligt där då på söndagar. Och du förstår det att de brukar alltid dra på i slutet av april månad och sen gick det till fram i slutet på september, över hela hetaste sommaren.
Oh.
Ja, ja. På det sista åren när de körde.
Ja.
Det brukar gå en 4 månader och 4,5. För då skulle de ha folk i skogen på vintern, förstår du. Och då gjorde de det på somrarna.
Just när det var som varmast då.
Ja.
Oh, det måste ha varit hårt.
Ja, det var olidligt.
Vilka olika arbetstider har du upplevt?
Ja, det var ju 10 timmar. Gamla tider förstås.
Jaha.
Det var det. Då var det ju, gick ju runt allting. Och det var ju så i Masungen på den tiden. Då hade de arbetade väl 8 timmar och vila i 8 då bara.
Mm.
Innan det var 3 skift. Det var bara 2 skift på den tiden.
Jaha, när du började.
Ja. Men det var ju ändring där förstås. Så det var 3 skift. Och då var det ju bättre med vila.
Mm.
Det var ju olidligt när de hade 8 timmars vila. Var det ju ingen vilare. Så.
Nej.
Halva skift, friskift gick ju med att komma hem och tvätta så vi får lite mat. Och.
Ja, visst.
Aha.
Vad var det för tider då när ni hade 3 skift nu på slutet då?
Vi började klockan 6 på en morgon och så höll vi på till 2. Det var ett skift. Och från 2 till 10 på kvällen.
Mm.
Och från 10 till 6 på morgon.
Ja.
Det var långa. Något skifte.
Ja. Gick du en vecka i varje skift då? Eller?
Va?
Gick du en vecka i vart skift? Eller?
Ja, ja.
Och så byttes ni om?
Ja, och så hade vi en frisöndag. Så då fick man göra dubbelskift. Om man skulle få en frisöndag. 2 dubbelskift, söndagar. För då fick en ledigt ifrån lördag kväll klockan 10 och till måndag morgon klockan 6. Och det var ju bra det där.
Ja, visst.
Vi hade det så ställt. Men man får ju gilla den som skulle vara där förstås. För då fick man vila bara 8 timmar, ser du.
Och så 8 till då? För
ja.
Oj då.
Ja. Då var det rundkörning nästan.
Ja.
Jo då. Men det var ju bra då. Han fick ledigt från lördag kvällen och till måndag morgon förstås.
Ja, det kunde man ju behöva ibland.
Ja, var tredje söndag då var det så. De hade ju så över hela verket då. Och nattskiftena, då var det lite folk där, ser du. För då fanns inga utarbetare, malmslagare var borta och utfrakterna var borta.
Och de jobbade på dag då?
Ja, och likaså i krossen var de på dagar bara.
Jaha.
Så då var det väldigt lite folk.
Mm.
Då var det en påskjutare, 2 kolfatare och så var det 2 i röstungen, 2 nere i masungen och så in på kransen. Och så in i maskin. Om maskinen gick, annars kunde gå med vatten och förstås, då behövs inte vara någon där.
Jaha.
Jaha. Det var maskiner, eller vattendrift då, ser du, under sommartid.
Var det det?
Jaha, det går en turbin ifrån det. Har du sett det lilla vida huset uppe i backen där uppe i skogen?
Ja.
Därifrån går en turbin och ner till masugnen, ser du.
Med vatten under?
Ja.
Säger du det?
Ja, och då gick det med vattenkrafter på sommaren där vattnet kommer från Gråsjön.
Mm-hmm.
Och det skulle masmästaren sköta av. Så han hade ansvar för det och han. Så han skulle upp till Gråsjön lite då och kolla hur vattenstånden var och om man skulle öka vattentillförseln i till masugnen eller inte. Så han hade det sysslat av han. Lammade han skulle vara med i masugnen och se till allting. Han var ju med vid alla uttappningar på järn varenda dag och så brukar han vara där till 10 timmar på kvällen.
Ja, så var han där så mycket?
Ja, och när klockan var 5 på morgonen var han där igen.
Ja. Det var Sjöholm det,
ja.
Hette han inte så?
Ja, Johannes Sjöholm.
Vad hade han för utbildning tror du som har blivit masmästare?
Han fick nog att det var den platsen till far sin.
Jaså?
Ja. Det hade nog gått i arv det. Han hade nog inte gjort något annat i hela sitt liv nästan han håller på med det här namnet.
Mm.
Innan masugnen skulle sättas igång skulle han ju repareras förstås. Masugnspipa i synnerhet.
Varje år menar du?
Ja, för varje gång innan han satt igång. Då skulle ramas. Och då skulle det vara modeller nere i pipan. Så de la massa bakom. Ungefär så. Först gjorde de en botten. Utav en massa som allt järnet skulle gå ligga på, som smältas. Det var ju bra tjockt, det var väl kanske sådär tjockt. För det brändes ju mycket så det under en blåst, vi säger när masugnen gick, utan det hetten så. Och det var i den massan så var kvarts, det var en sorts malm det och kvartsen som man krossade ner henne. Och så var det helt fast lera. För att cirka binda ihop. Men ingen vatten eller något just det. Sen det var nästan torrt. Och det där skulle stampas ihop. Det gjordes för han med ett sorts spett. Som var ju som en ansvällning på en knör ner på ändan. Som man stötte med gick rundrunden. Det var en 5-6 man som gjorde det. Och sen när botten var gjord. Skulle det vara modeller. Och bakom de modellerna så hop en massa. Och det var ju runt hela pipan förstås. La på visst lager för varje gång ungefär så det är tjockt. Och så skulle det stötas till det började bli hårt. Och så fyllde det på mer och mer. Undan för undan. Mm. Och så tog vi nya modeller. Efterhand som modellerna vart fylld. Och på slutet då var det sista som man använde. Då var det någon sorts klumpar bara som var i den här tjockleken. Det var det sista där, men då hade man nog kommit upp, ja, som en mellan golv och tak.
Ja, så högt?
Ja, det var det värsta hetten var. Så.
Mm.
Och det skulle vara riktigt gjort där förstås man skulle stoppa. För annars har ju muran bränts upp, om inte det där har funnits.
Jaha.
Det tog emot hetten där. Så. Och sen när de satte igång, då skulle de där formerna muras in. För de var uttagen de när masugnen stod så det.
Mm.
För det skulle svarna fort. Och det brukar de göra då strax efter det där. Och sen skulle det eldas. Och det gick nog om kanske en månads tid. Där de eldade så det vart hette in i själva ugnen. Innan de kunde börja tippa ner några kol så det. Och de murade med en stor ugn utanför pipan liksom vid järntimpen. Och den där ugnen var nog, ja, i en hel längden kan jag tro. Man vände meters ved och elda med. La väl in en halv kubikmeter varje gång. Och det där håller han på nästan en hel månad med att elda. Och då var muran helt invändigt och likaså i botten.
Mm.
För det gick in ett järnrör från den där ugnen och in i pipan. Och sen det var gjort då de skulle börja fylla, då började de med kol. Fylla med kol förstås. Då skulle det vara så pass hett så det tog eld utav sig självt när de satte på blästen, ser du. Varför är det milda?
Mm.
Och så fick det väl gå kanske en 8-10 kolsättningar innan de kunde börja malma någonting. För de vågade inte malma på den första förstås. För det gick inte. Då var det ju väldigt hett ut och det kolen och äter han.
Mm.
Och då gick om nästan, ja man började på morgon och fylla. Så kunde det väl räcka till fram emot tre tiden innan hon var full på eftermiddagen.
Så ni bara fyllde på
ja,
alltså?
Ja, till hon var full. Sen satte de igång för fullt då förstås.
Ja.
Undan för undan, ökade lite efter hand bara. Men gick inte sätta på full bläst det första dygnet förstås. Utan det där skulle ju gå automatiskt. Det har varit väldigt noga med det där masmästaren förstås för att det skulle fungera riktigt.
Mm.
Vi bara vill se hur det gick. För det hände ibland när de satt igång så där så då svällde själva pipan. Det grova järnband runt om. Ungefär så här långt emellan, med en fot emellan dem.
Mm.
Och då kunde pipa svälla ibland så det där järnmannen som har lov. Utav hitten. Ja. Och då fick jag inte vara på hård fart förstås för då kunde det bli en katastrof om mig.
Mm.
Men det var, hände många gånger att det var banden som har lov och det var järnband som var så det bred och ja, 1,5 centimeter tjock. Det var kraftiga grejer.
Ja.
Men de stoppade inte för det svällde och då har de setat där förut så de var ju sträckt efter formen på pipa. Så de var inte nygjorde. Så det var ju många av dem som höll men en hel del av dem kunde gå på det viset. För det var för väldigt påkänning.
Fanns det någon som kunde laga sådana där saker?
Ja, smed. Det var en smed som fick hjälpa till att göra det förstås och så fick han ju ha handräckning. För det var ju tunga saker där.
Mm.
Det vägde många kilo. De var grova järnringar. De var kanske 3 meter lång varje band. Och så var de hopskarvade de här järnringar emellan. Så de skulle vara runt och förstås. Jag gick inte hoppa hit.
Nej.
Utan det var många delar på det. Ja. De fick väl använda block då och spela ihop om det inte gick på något annat vis förstås. Om inte orkar med handkraft.
Hände det några riktiga tillbud någon gång? I
ja, det kunde bli ogång ibland, som man sa. Då fick de ju ta hit folk från Iggesund med svets. Och svetsa upp järngången för att få ut järnet.
Jaha.
Så det som jag talade om för henne. Jag har nu kommit och grälat på masmästaren för att han inte hade ökat malmningen.
Mm.
Och han varnade Arne då han för det att det blir ogång så han om vi malmar mer. För det är för sura kol och på sura kol förstår det gick inte. De kunde vara väldigt sura som låg inne i rasen så där så för han var ju kanske 15-20 meter hög han. Och då var det mycket jord och stubbsel som vart surt. Och det där gjorde ju sitt till det förstås. Då var det för tätt så det orkade inte fundera att man skulle. Men så att jag får det där i huvudet på Harne, det skulle inte gå, det var han som visste.
Annars var det väl masmästaren som hade ansvaret här nere, eller
ja,
var det?
Men det var det. Han som kom med extra order då, så han skulle visa att han... Och så tog han en kontakt med en ingenjör på Iggesund som heter Holmdahl.
Ja.
Och skylden på han, så det var han som hade orden, sa han, där inte jag gick längre.
Mm. Ni fick ju kol här i alla fall tidigare, både från kolugnarna nere vid sjön, efter vad jag förstått, och från milerna på skogen.
Ja, ja.
Var det någon kvalitetsskillnad på dem?
De var det som kommer från kolugnarna, de var väldigt torrumser och grov.
Jaha.
Grova kol, fina kol.
Mm.
De bar mycket malmning, de gick och malma mycket på.
Alltså.
Ja, men det gick inte att ha bara grova kol så överste, för då rann malmen igenom. Det skulle vara småkål och överstyrelse var tätt.
Mm.
Så det var en lite trix med det. Det var en särskild korg längst bak som man tippade på. En första korgen kunde få vara grova kål i. Men andra han skulle vara veka kål i. Som man la över som malmen skulle ligga på.
Mm.
För annars rann malmen igenom de där grova kålna. För det var ju väldigt grova stycken ifrån kålugnen.
Mm.
Skogskålna var ju vekare de. Det var ju vekare trä utav det som de har gjort kol av. De brukar ha sådär 9-10 tusen stigar. För varje gång de drog på här. Och det räckte i 4 och 4,5 månader. Och en stig där 20 hektoliter. Då förstår du.
Det var mycket det,
ja. De hade mellan 9 och 10 000 stig. Där gick det i det där kolhuset. Du har sett det där pelrarna?
Ja.
Det var kolhus där.
Var det någon bro över vägen då, upp i luften över till Masugn? Eller hur fraktade de över kol?
Nej, de sköt tvärt över vägen.
Jaså?
Ja. Och den där kolbjörn vi kallar, han gick ner den när han mitt emot kolhuset, ser du. Så han gick jämt med vägbana. Det var bara att skjuta in på hans. Men gick ner på räls dit han bara.
Jaha.
Och där sköt de på det där koljarna tvärt över vägen bara.
Mm.
Det gick 7 hektoliter i varje korg. Så det var 14 hektoliter korg i varje korgsättning.
Mm.
Ja. Och du kan tänka dig när det gick med mellan 9 och 10 000 stigar på 4 och 4,5 månader. Det räckte inte längre.
Nej.
Men i gamla tider, då körde de inte med en hälften så fort.
Jaså?
Nej, det gjorde de inte. För då skulle de ha ett annat sorts, jag var dåligt gärna förstår de körde så fort.
Mm.
Men det tog de ingen hänsyn till. Och huvudsaken att det har varit mycket producerat.
Jaha.
Och när prissättningen på arbete förstår, det var en viss avpenning. Och sen det har gått över 100 ton i veckan så fick vi extra betalt för dem som gick över 100 ton.
Jaså?
Ja, då var det överjärn det kallas. Så man fick lite mer betalt för det. Men det var så lite så det var ingen mening i. Det fick man slita för.
Fick alla det del av
det? Ja. Var visst då för varje överton ser du.
Jaha.
Men då fick de ju arbeta mycket mer då förstås.
Mm. Ni hade ni lika mycket betalt allihop?
Nej, det var stor skillnad på det. Och det på uppsättningen var nog ett bland det högre. Och likaså hytträngar hade högre.
Jaha.
Och så röstungsförman, de som hade ansvaret för.
Mm.
För en hytträng hade ansvaret för hytta ner till land förstås. Och likaså en röstningsförman hade ansvaret för bränningen där.
Ja.
Men de andra då som var ute på Malmbacken och så där hjälpkara, de hade mindre de lite. Men det var ju så liten skillnad så det var ju ingenting. Jag minns inte att det kunde gå vara för betalningar. Ja. Det var väl nätt och jämnt att vi tjänade 70 kronor på 14 dagar. Och då var det söndag och vardag, ser du.
Ja, då gick det dygnet runt.
Ja.
Oj.
Ja.
Han hade inte mycket det.
Nej. Och det var på 30-talet det förstås. Ja. Och då en vanlig dagpenning här i skogen, där var 5 kronor. Och då skulle man vara fullgod arbetare förstås. Mm. Det skulle vara inte för några äldre folk och några småpojkar eller. Nej, han skulle vara i rätt ålder och fullt arbetsförd. Så lågt var det då. Och förra världskrig, förstår du, då var det inte högre än 7 kronor här.
I dagspenning?
Ja.
Att ni klarar av det förstår jag inte.
Ja. Och så var det ju långa tider av arbetslöshet och nu efter kriget, ser du.
Mm.
Eller för mellan krigen, om jag tänker så, kring 30-talet.
Ja,
det. Ja, det var ju mycket arbetslöshet då. Så. Det var det. Det är ju helt andra förhållanden nu med arbetslöshetsförsäkring alltså det, än det var då. Det fanns inte något sånt då.
Men ni bildade väl en fackförening här?
Ja, den var bildad här på 20-talet än.
Jaha.
21, 22.
Och då var du med från början förstås?
Ja. Jag var det jag talade om för minst när jag bråkade med hanen när jag var 18 år och inte skulle få full dagpenning. Då under den tiden var det där.
Jaha.
Ja. Så då kom jag vid strejken i Sviken som jag talade om för. Och sen kom jag med på flottningen det år på 20. Mm. Så jag var med på flottningen till på hösten då. Jag kommer med bak efter midsommar. Tredje midsommar tror jag började. Då var jag bara 19 år.
Mm.
Men på den tiden, då draggade runt runt. Ingen båt.
Jaså?
Jaha. Bara dragga, all väg. Vi var fem man på varje koja då. Och gick vi så seglade vi förstås. Vi hade segel på våra.
Hade ni det?
Jaha. Jaha.
Hur stora kunde de vara tror du?
Ja, man. 5-6 meter i fyrkant.
Jaha.
Det var bara ett enkelt segel förstås.
Mm.
Som med tonkojan, vi skulle flytta oss någonstans. Och vi fick väder och vind och seglade vi med den förstås.
Och annars fick ni ro ut draggen då?
Jaha, och dragga oss fram.
Hur pass tung var den så den kunde hålla?
Ja, den vägde oss 70-75 kilo, en stor dragg. Och så var det en lina på en dag på, ja, 150 meter. Stålina.
Mm.
Och gamla tider så var det manilla på dem. Manillaliner.
Mm.
Det är ett sorts hamp, alltså garn där. Och den manillalinen var ju väldigt stark som förstås. Men nu på senare tid var det bara stålinor.
Jaha.
Det var det. Och de var aldrig mer än 150 meter och kunde vara kortare. Och
hur gick det till när ni skulle ta hem det där sen då?
Vi spelade upp. Det var en stolpe som stod rätt upp så här.
Ja.
Med ett hål igenom, två hål. Och den hade en grov spak eller just med planka som vi satt i. Och så gick vi två man på varje ända på den där och snodde runt med den där. Det kallas för hora, det där som de spelade på.
Jaha.
En stolpe. Och då spelade vi upp draggen på det viset.
Det var tungt det.
Ja, ibland som jag var tunga. Mycket verke med så var det ju tungt förstås. Och motvind. Det var det. Men det var, han hade en väldig kraft med det förstås. När det var långa, en lång planka. Så då hade man en väldig kraft när man kom ut på ändan till det.
Mm.
Och snor med det. Ja. Och det var kort på den där flottningen första år jag var med på 20. Då var det kortsbetalning på.
Jaså?
Ja, det var det. Jag var med ett par månader och vi hade 300 i månadslön, det minns jag. Och sen, ja det var något med två månader, jag var inte med förrän det var slut. Så fick man väl en 300-400 utdelning och ändå på det.
Jaha.
Så det var bra.
Det var bra betalt.
Ja, det gick ju bra då, så jag var rätt för kubikfoten. Så
mm.
Och blåste inte sönder så mycket och varit för långt arbetstid på det, så gick ju bra förstås. Men jag kunde ju misslyckas ibland att de fick göra om ett arbete och vi var nästan framme vid Norrbån med en timmerbom, så kunde han blåsa sönder och fick han efter alla land och till att rensa om. Och då gick ju bort mycket arbetstid på det förstås.
Ja, det förstår jag.
Ja, det gjorde det. Och då på hösten när jag kom från flottningen, det var på 20 där, då bodde vi här far och jag. Jag trivat aldrig hemma och bra sen när mor dog så det. Jag tyckte jag var alldeles utan hem. Och jag var ju bara 20 år sedan och då vet man, eller 19 var jag. Då är man känslig för sånt där.
Ja visst.
Det var så väldigt tomt tyckte jag.
Mm.
Så då får jag till Sveg på hösten. Och var borta, jag var inte hemma vid jul heller, vi var där, komma hem efter påsk. Jag hade en med mig som hette Oskar Högberg, han som var med, han var äldre än 4 år. Och det tjänade vi bra med pengar.
Vad hade du för arbete där?
Vi var i skogen.
Jaha.
Ja, jag högg till jul och sen körde jag åt en bergsjöbo på eftervintern. Och då blev det så dåliga tider, förstår du. Det var ett marmalongrör. Så när vi skulle åka hem på våren, då fanns inte pengar på kontoret så vi kunde betala oss på en gång.
Jaha.
Så fort klog om. Och var sådana gyllene tider då under förra världskriget.
Ja.
Det var började på att bli slut på det. Det var slut då. Då. Mm. Nej, vi fick ju vänta åtminstone. Jag väntade för 2 månader innan jag fick det jag skulle ha. Vi fick bara för att kunna åka tåg hem till Delsbo.
Mm.
De hade inga pengar inne. Och ett stort bolag.
Mm.
Så vi var till väldigt brydd hur det hängde ihop.
Ja, det är klart.
Ja. Men det kom ju pengar på slutet. Men det var det väldigt knipa för de storbolagen.
Mm.
Kan du begripa att det kunde bli så svårt?
Det slog om så kvickt.
Jaha. Och ja, du ser henne. Amiral Lindman. Och Trygg rådde om det här Strömbackar om. Och de var väldigt hårt åtsatta för de hade sina förmögenheter placerade i Tyskland. Och där pengarna var till konfiskerade dem och de miste ju flera miljoner. Så då sålde de det här åt Iggesund. Det var då de köpte sig på 22-23.
Jaha.
Det gjorde de.
Blev det någon skillnad efter den här försäljningen tycker du?
Ja, de hade bara inte tanken Iggesund och förstod att de skulle ha vinsterna härifrån.
Mm.
Ja.
Så det blev hårdare och...
Ja, ja. Och då, det var ju arbetslöshet där och så det. Vi gick komma hem då vi på Bornhubber och jag. Och då är jag då säker på att det var ett 20-tal pojkar som gick här som var i 20-årsåldern och över. Och inte hade något att göra på hela sommaren.
Alltså.
Ja. Och det brann skogillar lite här och där henne under bolaget. Men man vände oss inte till det heller, så det var med och släcka det. Nej, här man vände gammalt folk bara.
Mm-hmm.
Ja. Så vi var alldeles överflödiga.
Vad tog du det till då?
Ja, jag gick hem hela sommaren för jag hade väl kanske någon 1000 kronor när jag kom från Sveg.
Ja.
Och jag var ju unga pojken, ser du. Sen på hösten så kom jag med ner till Högsocken. Och var där och arbetade på jordbruk. Ifrån september månad och till in i maj. Då får jag in och gjorde rekryt.
Jaha, då var det dags för det.
Ja, då var det färdigt med frihet. Då passar man.
Ja, då, ja det gick det bra.
Ja, då ville de ha en. Så då förstår han, då var jag hem på tjänstledighet. Det var en slotten. Då träffade han det Högberg. Henne. Han var handlarson, han bodde här i Skårsvig, han hade ju bra pengar än det pojken. Han hade flera tusen, tänker jag.
Var det hans pappa som hade affären där bort?
Det var det.
Var det han. Det?
Jaha, det var bra många bröder, de där 3-4 stycken. Men det var en väldigt morsk arbetskarsare. Energisk.
Mm.
Det stod i. Då var det dans här nere i hagen när vi var hemma där på en permission. Och då kom han och följde med, sa han. Jag ville prata lite med en sån innan du åker tillbaka. Ja, gjorde det. Jag ska tala om någonting för en sån. Vad är det då, sa jag. Jag ska åka till Amerika, sa han, nästa månad. Ska du, sa jag. Ja. Insammen då? Nej. Jag ska ha Oskar Lingen med mig, sa han. En som bodde här. Närheten i Vika, sa han här. Jag som tror hos han nu. Och han bodde dela med morden för att fadern var död. Ska han följa med? Han sa ja. Ja, ja du sa jag, det tror jag inte nå på, så att han följer med. Han drar sig, han sa ja, nej, det kan han inte göra, sa han. Jo, så sa jag. Nej, jag har skaffat en pengar, och jag sa han, Teresa. Ja, men jag tror inte ändå förrän jag får se, sa jag. Jag var misstänkt på när jag var en sån där, en mammas gris riktigt. Som var van att hon bara passade upp honom. Det gick en komma till Amerika och bara sitta och vänta till att flygsteklas bara, var det? Nej du, han skulle ha lite energi själv
och ja,
om det skulle lyckas. Ja men han kan inte dra sig, sa han, för han har ju haft med att skaffa pengar, sa han. Ja, sa jag, jag hoppas på att han står för, men jag tror inte, så här. Han drog så.
Jaså?
Jaha. Då brevväxlade jag med han sen, för då var jag inställd på. Och han skrev flera gånger att så fort jag gjort från rekryten så kan det komma, sa han, ordna papper. För du får komma till mig, ja.
Så men, du tänkte åka?
Va?
Så du tänkte åka?
Ja, jag var fullt beredd på det. För jag trivas inte hemma, ser du. Då är. Och dåliga tider här, så det var någonting urbotat. Men jag fick ju inte åka när jag gjort rekryten, ser du. Och då så fick jag ett brev på slutet att han ville att jag skulle vänta något år till, för då började det bli dåligt där. Och jag har ingen jobb, sa han, och nu har jag övertagit en restaurang och ska driva så länge.
Jaså.
Ja, han försökte med det då, sa
ja.
Han gav sig inte alls, han förstås. Sig. Så han hade egen rörelse, restaurangrörelse. Så då avrådde han, och det gick ju år på år där förstås. Det var väldigt dåliga tider ett tag.
Mm.
Hårt. så hade man inga utsikter för någon hjälp, så var det svårt att klara sig där. Och då var han hem. Det är nog 10 år sedan kan jag tro. För han har varit där sedan 22. Han åkte då. Och då så var han till mig då och pratade och resonerade. Och då frågade jag när han tänkte komma hem. Det var man väl hem till att bli pensionerad, sa jag. Ja, det gör jag säkert, sa han. Men jag var lite lur, för jag bara hälsade på en gång hemma där i Skårsvea. Och då hade han varit i Norge, ser du. Under tiden åt Göteborg, ja. Och skulle bosätta den något och sa när jag kom tillbaks. Det hade vi Göteborg där, sa han, för det är väl den enda stad som är nog i Sverige, sa han. Han bodde i Chicago i Amerika. Ja, en Stockholm, så sa han, nej, Göteborg är bättre, sa han. Vi har bara tittat på bägge ställena. Då han var till Norge och så under tiden när han var hemma eller borta, så hade det kommit ett kort eller ett brev hit som Sväger ska ta emot. Och så håller han på att slipa någon lia eller vad, han bodde hos sin bror Axel Högberg som har villa bort i här. Han kör bussen där.
Jaha.
Håller han på att slipa på den där lin. Då kommer hon dit med det där kort, men det var skrivet på engelska, ser du. Och så säger hon, och var nyfiken hon, för så svarar hon någonting. Du ska tala om vad det står, sa hon, på kortet. När hon läser det, sa hon. Hon var hubbig.
Ja.
Och det var nog ifrån en fruntimmer innan som var med hem till Norge. Och sen var han gift med en norska, och det var nog samma människa. Så nu hörde jag, han har hört senare att han var gift med en norska. Men han har inte kommit hem än.
Ja, så det har han inte.
Nej, och han är 72 år.
Jaha.
Så han har nog klarat över väldigt bra där, han ser.
Mm.
För han var inte, så han stod och väntade till de kom och bjudde någonting bara.
Hur blev det här hemma för dig då? Du som stannade kvar?
Ja, det var lite bättre tider, och sen igen ordnade förlopp så småningom. Det gjorde det, fast det inte var det något lysande. Det var det ju inte. Och så hade jag en syster som levade, som jag talade om förut.
Ja.
Och hon ville ju gärna att jag skulle vara hemma förstås kvar. Hon var hit häromdagen och hälsade på med pojken hennes.
Jaså?
Den äldsta, ja.
Jaha.
Som har en sommarstuga på Stundensudden. Och den där dagen, jag har varit i sjön, det var den där dagen det... Maj denne foran och sprang in och ut. Så hon hade träffat honom när han var inne och råkade äta med sig.
Jaha.
Han var född på 20 han.
Jaha du.
Så han blir 49 år då, 48.
Ja, just det.
Jaha.
Vilket år var det du började arbeta som uppsättare?
Det var nog på 28 kanske.
Jaha.
Ja, det var det. 28 och 29 var det nog. Sista år han gick, det var 36.
Och var du med då också?
Ja.
Där uppe då?
Ja.
Jaha.
37 var det sista.
Mm.
Ja, det är så sant det. För det var 36, Birgitta blev född, och då kollade de på att köra hit Malm. Det minns jag, för jag var med och tog mot Malm några nätter. Och då låg Olga på BB, och då hade jag Siv liten, och så hade jag ena som var där på kafé om dagarna. Så jag får sprang in om nätten och titta på henne.
Jaha, ja.
Hon låg inne i köket, ser du, på kafé. Och jag vågade inte vara förhållande hela natten, nej. För hon var bara 5 år. Hon hade kunnat gått och skrämd om hon hade vaknat ensammen.
Låsade ni den där malmen på nätterna?
Ja, de körde malmen på nätterna, ser du. De körde timmar om dagen på spåret, ser du. På järnvägen här. Och då fick de köra malmen på nätterna istället.
Jaså?
Ja.
Så det gick skitgång på det med då?
Ja, det gjorde det. Det var 2 lokförare, ser du.
Jaha.
Och timmer, det körde de hela sommaren ner från Strömbackasjön. Och kom från Frisbosjön och uppifrån Skärås och så där.
Mm.
Och det tog hela sommaren direkt.
Ja.
Tippar ute på den. Du ser en väg som går ut i sjön där.
Ja.
Där hade det var räls ända ut dit. Och där tippar mig ut av vagnen. För då var det utlagd klaner till ydre bomarsen som de tippar i.
Ja.
Och dit körde de. De körde en 8 forer dagligen, och det var 8 vagnar med i varje sätt.
Var det där som du var med och flotta bort?
Ja, ja, det var det. Och då måste de köra malmen om nätten.
Jaha.
För jag gick inte att köra timmen på nätterna igen, nej. Det gick ju bättre att köra malm.
Mm.
Och båten kom hit med promarna han då. Så han var här vid 6 och tiden på kvällarna. Då började de. Efter det vagnen har slutat. För de har alltid klart dem då.
Mm.
Den tiden började klockan 5 om morgonen när de ser. Då satte de igång. Så det var bra med folk med på det arbetet då. Det var 4 stycken som lastade där. Och sen var det 4 som bromsade där vagnen. Det Bolin var ju med innan. Det talade han för dem.
Var han med och bromsade?
Jaha, det var han.
Jaha, det kanske han sa. Att jag just,
och sen det Justa Sjöstedt då.
Ja, just det.
Och han var ju med ändå längre han.
Mm.
Han kom med på senare tid, Bolin.
Här nere vid sjön måste det ha varit många olika aktiviteter.
Ja, det var det där kolugnarna.
Ja.
Och så var det malmen som kom där. Och så var det en slagkross. De krossade slag. För att reparera vägarna. Bolaget hade vägskiften själv då på den tiden, ser du. Ända fram till Avholm, härifrån.
Mm-hmm.
Och likaså ända från Strömbacka och ner hit. Men Strömbacka skötte om hit. Om då. Och sen var det Moviken som tog vi här och fram till Avholm. Och då reparerade de vägar med sådana krossade slag.
Vad var det för kross? Var det samma som malmkrossen?
Ja, ungefär. Lika. Och ett uppfordringsverk som drog upp ifrån själva krossningen då, ser du, och tippar på ihop.
Jaha.
Och där körde de ut på våren, ser du.
Oh.
Och så hade de ett V-spel där i sjön. Som var väl 100 meter långt. Sen de fraktade upp ven som kom ur Svåga. Som skulle vara till kolugnarna.
Jaha.
Han var ju 20 fot lång han. Och då gjorde de välter, ser du, på sommaren utav där. För de skulle ha förråd till vintern då.
Mm.
Det var mycket arbete med det,
ja, det.
Och där var många man. Och så kunde de hålla på att lägga in i kolugnen. Och då var det väl kanske en 10-12 man där.
Kan du berätta hur det gick till att lägga in i kolugnen? För det förstår jag inte alls.
Det gick så till det att ner till i ugn. Där körde de upp ben med häst på en vagn ifrån sjön.
Där uppe på?
Va?
Var det där uppe i kolugnen? Där?
Nej, ner till. Där använde de hästar, ser du.
Jaha.
På sommartid så.
Mm.
Och sen de hade kommit så högt så de ställde om ifrån nedre luckan, porten vi säger så. Det ser jag 2 portar.
Ja, det har jag sett.
Ja, då kom de upp på bryggan. Då var det en vagn som gick ner i sjön. Då drog de ved på den. Och så tog de in ven i övre luckan. De hade, vi säger, de hade en sorts, de kallas för björnar, de där som de drog in ven på. Det var med rullar. Som var insatt i något ställ som låg så här så. Och så drog de ben in genom ungen på det där. Det stod 2 och 2 på varje välta in i ungen. Det var 6 man in i ungen som tog mot den där ven.
Mm.
Och så var de 4 som lyfte in den. För det var grovt och en hel del. Tungt. Och så var de 2 som lastade ner över sjön. På den där vagnen.
Så ungen skulle fyllas ända upp med
vin? Ja, ända upp så.
Det gick ju åt massor det.
Ja. Jag gick in 3 längder utav 20 fots ve. Och då vet jag inte, han är väl kanske, ja, han är väl 10 meter bred in den, det tar var in.
Ja, jag har varit in, ja, det är han, kanske jag.
Ja, och så är han väl, ja, en 12-15 meter hög.
Mm.
Det blir många kubik det där.
Ja, massor.
Ja, det brukar ta 3 av 4 dagar att fylla hans.
Var det obarkade?
Ja, det var huggen vid, mm, direkt i skogen dessutom. Ja. De högg i kvartar, kallas för stavrum. Det var 1,5 meter bred traven på det viset. Och sen, eller 1,5 arn.
Jaha.
Bred. Varnmått.
Mm.
Och så, det var 3 fot där. Och så var det 2 fot högt. Och då skulle vin vara 20 fot lång. Och det där högg de i skogen och bar ihop i kvartar och satte upp emellan stakar då.
Jaha.
Där de betalas i kvartar i för arbete.
Mm.
Och han fick ju göra resor. Det har du väl sett?
Ja, det har jag sett.
Hur de ser ut. Mm. De finns ju borta här efter.
Ja.
Där det var gräs inte gick få ihop sådana där hopar. Och då betalas det där med, ja, när vi högg, jag var med en gång, ja, och det var på 17, 18 kanske det var då, 18 på vintern. Då Då hade vi 2 kronor för varje kvart. Ja.
Och det tog, måste ha tagit flera timmar att göra i ordning.
Ja, det var inte snart gjort.
Nej.
Nej du, de har inte höjt några priser något vidare då än. Det har varit lite bättre och sen ett tag. Men så då fanns ingen organisation eller något här.
Nej, det kom så sent hit tycker jag.
Ja, det var väldigt på släp där
det
länge.
Det är på 20-talet.
Nej, jag vet när man var på 20-talet de började med det där. De var lite skeptiska på det här gamla folket henne så om det skulle gå. De var i alla fall rädd kanske för att tröcka sig seringar. Nej, det var inte säkert så att det ville gå till så med gamla grevaren som satt där på Strömbacka. Nej då. Kunna.
Så det var mest yngre som gick
ja,
i
ja, det var de som satte fart på det hela.
Mm.
Det bodde en herre på Strömbacka som heter Bovallius.
Jaha.
Har du hört det namnet?
Ja, jag har hört det namnet.
Ja, och så hade han en måg som heter Tigerström som var forsmästare.
Mm.
Och det var heller ingen ängel. Nej du. Och hans fru lever för län och han var skogschef på Iggesund han.
Jaha.
När de sålde. Mm. Det var akkurerat så där förstås att han skulle ha den platsen då. Enka hans lever än, Tigersen, hon bor på i Hudiksvall. Jaha.
Om vi går tillbaka till den här kolugnen, när de nu har lastat in ven så det är fullt ända upp.
Ja.
Vad gör de sen då?
Sen tänder de och eldar förstår du. Inne i ugnarna, ner i. De hade en ugn på sidan om som de eldade i.
Utanpå eller innanpå?
Va?
Utanpå ugnen? Eller
nej,
ingenting.
Det var öppning ifrån den där eldungen och in i ugnen förstår du. Då var det murat på det viset att det gick drag in under ven. Så värmen och elden kunde gå in under.
Jaha.
All den där ven.
Mm.
Det var murat med som någon sorts valv om jag säger så.
Ja.
In under det där. Och där gick värmen upp.
Och det var där de här gamla tanterna
som just det, eldade. Just det. Och de gick där de och eldade ugnarna. De hade 3 av 4 på man. De var 7 ugnar.
Mm.
Men det var inte så tätt att alla 7 gick på en gång. Utan det kunde vara någon nerkåla så det var bara 2 och 3 på man. För alltid var det någon som var nerkåla. Det var en på bortre ändan som kallar för västerungen. Han var liten han ser du. Så han kollade ner fort han.
Jaha.
Jag gick bara 2,5 längd i den. Jag vet inte vad de har gjort den så för. Det var ju opraktiskt väldigt för vem var ju 20 fot ser du.
Ja, det gick inte jämnt upp nu.
Nej, men det var ju mycket stumpar så de gjorde en välta utav bara stumpbitar för att få en full förstås. Jag vet inte, det var väl något särskilt fall med det där att de gjorde så där. Den här som står kvar.
Ja.
Det är bröder och Pettersson det var till som har gjort den. Som fortfarande Amerika.
Jaså?
Ja, talar han om det här?
Nej, det hörde jag inte.
Nej, han kommer nog inte ihåg. Men så är det. För det vet jag som talar om att vara hantlangar åt den. Mm. En som var med oss på sjön som heter Trygg. Ja, det var det Petterssons pojkar när det. Och den gubben, fadern och Pettersson. Han var knepig gubbe, han var mas. Han hade det i huvudet han åt förr eller senare så han får höra mina pojkar prata i Amerika, sa han. Och de hade ju roligt åt det där, så men hur kan han inte tänka att det ska gå? Genom ljudvågorna, sa han. Ja. Och det är väl, ja, 50 år sedan han sa det. Och över på det.
Oj.
Ja, han försökte göra en evighetsmaskin och han.
Gjorde han det?
Ja, han skulle försöka med det, men det var ju aldrig fullbordat för det var ju någonting som var svårt.
Hur skulle det gå till då, trodde han?
Ja, det var nog med några vissa tyngder. Det skulle dra sig själv på något konstigt sätt. Det var en på Strömbacka som höll på med det som heter Bersman. Sen han var byggmästare där. Sen han var pensionerad började han på med det där. Men det var ju inget resultat det heller.
Nej.
Det är ju någonting som inte någon ingenjör klarar av.
Nej, det går väl inte riktigt det?
Nej, de har nog grubblat mycket på det problemet. Jo då, alla hans bröder får ut Amerika. Och de arbetar ju henne, ser du, helt ung.
Ja.
Och så for de in och in och så hjälpte de för lite varandra undan för undan.
Jaha, du.
Till och med syster till dem for. Jaha. Och det två år som har varit hem, det var en som heter Oskar, han var privatchaufför åt någon miljonär som var hem först. Och sen var en som var hem som heter Anton, en äldre. Och det var på slutet när morden och den här Pettersson leva. Så jag träffade honom, för jag var in där i julhelg, jag följde med den här Pettersson hem dit. Så jag pratade lite med den där Anton om Amerika. Han var religiös han.
Jaha.
Jo, det var mycket olika folk här.
Det måste ha varit det, ja.
Ja.
Hur många kan du uppskatta det till var det som bodde här?
Det var lös folk som bodde i kojor kring sjön och folk som bodde i varenda kåk här.
Jaha.
Ja, det var väl kanske några hundratal bofasta. Och vid sjön bodde väl kanske 20-tal sådana där löskarlar som kom och gick. De kom från alla håll, stannade några månader och så var det iväg
Jaha.
igen. De hade ingen fast plats.
Hörru du, vad hände med alla dessa människor när masugnen lades ner nu 1937?
Många flyttade till Iggesund. En
Ja.
del drog iväg åt Strömsbruk. Och en del gav sig på jordbruk och på arrendeställen och sådär. Och de yngre pojkar och sådär, de stack iväg härifrån. Men det tryck som jag talade om, han hade väl kanske fyra, fem pojkar, de försvann varenda en.
Jaha.
Och likaså var det med en som heter Per Ledig Larsson. Han hade då en fyra, fem pojkar och de försvann allihop. En av dem bor i Hudiksvall, två bor i Hudiksvall. Så det var på det viset så minkade folket. Och där fanns gammalt folk som flyttade till Stockholm till och med. En som hette Prins, han var över 60 år när han flyttade dit. Ja, för han ville inte vara i skogen, han hade aldrig varit där. Så han klarade inte upp det där. Han hade varit arbetat här med masugnen och så där förut. Och han var inte van skogsarbete. Och lika så var det, han hade en pojk som heller inte ville vara där. Den där var också väg till Stockholm.
Så det blev skogen för de som valde att stanna kvar då?
Ja. Det fanns ju inget annat. Så vägarbeten och flottning. Och det var inte alla som kom med på flottningen. Nej. Det var det inte. Och vägarbeten var vi gjorde den här Norrdelsvägen under krigsåren. Han var gjord då. Han är gjord med bara handkraft. Stubbrytare och spett och spade. Ja. Och borra på hand. Lägga och borra.
Oj, oj, oj.
Ja, då, det var korsarbete där ser du.
Var du med då också?
Ja, hela tiden. Jag var inkallad lite då med
ja.
Det. Det hände ju tätt där ser du. Men vi tjänade skapligt där. Vi hade den här schaktmästare som då till chef. Det är den bästa arbetsgivare jag har provat.
Jaså?
Ja. Han är väldigt human. Han så vidare har folk att göra med, men det finns nog en annan sida inom. Han ser att det är något lurt och vi höll på att göra den här vägen ut på där de hade brutit bort, tagit bort rälsen och slutat med transporten på bana. Då fick vi göra en väg ut för timmerbilar ja, på den där tippen du ser som går ut i sjön.
Ja.
Och då skulle vi fylla med slagg och bygga upp den där vägen. Och det gick ju väldigt bra då, så grusade de på det. Och det var ju han som hade hand om det där. Och det var två stycken från Iggesund här som skötte grävmaskin, grävskopa. Så de lastade, det var tre av fyra bilar som gick, ser du. Och då lastade de den ner vid sjön utav slagghögarna som låg där. Och det var lördag. Och då var på den tiden skulle man arbeta till ett på lördagar. För det var inte fria lördagar. Ja, och det där Iggesundaren, så det där var väl några riktiga luringar. För de bodde på Strömbacka åter hos Nanna Larsson. Och det var en lördag då var vi i Andebo och hålla på att göra en sån där väg för de hade sån där tippar där för timmer. Och jag var där och tog mot och kom schaktmästaren dit. Och så säger han, har det varit någon bil här någon nyligen, lastbil? Så han, nej, sa jag, det har inte, jag förstått det här, sa jag. Hur så, sa han? Ja, Jag skulle behöva dröja så många timmar för så, om inte jag såg fel så for Skoghem. Han var från Delsbo. Fornhem, sa han. Klockan var man 11, ja. Och jag har sett Östberg fara, sa jag. Ja, men du måste ha sett fel, sa han. Ja, det kan väl hända så, men jag tror inte det, sa jag. Jag ska åka ner, sa han, till gräskopa för att se. Hon har de slagit igen, så jag stuckit iväg hem. Det riggs under den.
Utan vidare.
Jaha, då kom man tillbaka och så talade om det. Men då var det katalan för att han var i humör. Han ringde upp skogschefen direkt och talade om hur de har gjort. Och han passade när de kom till Iggesund. Det här var din sjujädra historia.
Ja, det
är klart. Ja. Klog jag 2 timmar före tiden och 5 bilar fick åka därifrån. Ja, det har varit ett jädra liv där, förstår. Och så var de så dum när de kom tillbaka på måndagen som skällde på schackmästaren. Det skulle de aldrig ha gjort. Han var dit 3 gånger, förstår du, till dem. Och tala om för dem vem de var.
Mm.
Åh, vad elak han var, så jag har aldrig sett en så elak. Men annars var han väldigt lugn. Men i sådana här tillfällen så det, de gjorde sådana här självtag, det gick inte det. Ja, och då till och med de var på Östberg och då så var så dum som skällde på han och chaufför som var på som byråker. För att de höll med schackmästaren för det. Att de tyckte det var simpelt, de ser det var ju jädrans självtag att göra på det viset. Det var väl kanske en 8-10 man som var beroende av det.
Jaha, ja.
Utan bilarna. Ja, sa Jesper, jag har arbetat schackmästare Eriksson i så många år, sa han. Och det finns dagar där inte jag har uträttat så mycket, men jag har aldrig smitit hem från arbetsplatsen för en tid när varit, sa han. Och jag har aldrig fått något obehag av en sån. Jag har aldrig provat en bättre arbetsgivare än han, jag är, sa han. Så denna har ni fel, sa han. Och så var rätta förhållandet. Jaha. Du förstår när han skjutsade hem läget från lasarettet. När jag steg ur bilen och han förde mig in den på lasarettet. Jag hade väl några kronor med mig, men inte var jag beredd på det till stanna. För nu sa jag, får jag låna 50 kronor och det beträffas, sa jag. Ja visst, sa han, du får mer, sa han. Nej, sa jag. Jag vet inte hur länge jag blir där. Men jag har just inga pengar med mig, sa jag. För jag var ju beredd på att åka hem där på kvällen förstås.
Mm.
Efter arbete. Ja. Han gav mig en 50-lapp och så var jag till Friggesund. Då gick jag upp till frun, inte frun, och skulle betala igen henne det där för att vara hemma. Nej, sa hon, jag tar inte emot det. Hur så, sa jag. Ja, då får jag obehag när han kommer, sa. Då träffade han henne när de höll på att staka och skulle rätta vägen henne, ser du. På hösten, då var ju sjukskriven än. Ja, sa hon. Jag tar inte de pengarna, jämtade pengarna igen för du har fått något arbete och börjat arbeta igen. Så jag sa, ja men du ska väl behöva hålla mängd med några pengar för det, sa jag. Ja, du hör vad jag säger, sa han. Du får ha dem till du har fått något arbete, kan börja arbeta. Ja, det kan du göra längre, sa jag. Ja, det var det samma där, sa han. Jag väntade, jag sa. Men då var, kom han hit någon vecka, 14 dagar senare, gick jag på henne en gång till. Det var fel. Det var bra fel. Men nu ska du ta, få igen pengarna, sa jag. Nej, du hörde vad jag sa, sa han. Ja, det hjälper inte, sa jag. Och så stoppade ner med ficka på honom.
Så du, ja, fick men, tillbaka det i alla fall?
Ja, ja, jag tänkte inte ta igen om det, mot om det är för en dag att arbeta och börja arbeta. Mm. Alltså.
Ja, det var en hygglig karl.
Ja, innastående, förstår du. Jo du, han var egentligen från Gnarp. Men jag tror han hade någon konstig fru. Hon var någon sorts klöjdlärinna.
Mm.
Hon var aldrig hemma alla med barnen och pojkungen, ser du. Hon skulle gå i kolen och ha någon plats jämt arbete. Jag var nog nervös med det hela, förstås.
Mm.
Jag var inte någon bekant med henne, men jag märkte det, för jag vet att han var ensam med. Så det var för någon tjalmande pojken och så det.
Vad sysslar du annars med för arbete sen de har lagt ner masugnen? Höll du på med flottningen då?
Ja, och så skogen.
Flottning och skogen?
Ja. Skogen på vintern, ser du.
Jaha.
Körde timmer åt den här arrendatorn några vintrar. Så var jag i Norrbo och körde åt en arrendator i ett par vintrar. Och...
Gjorde du det?
Ja, det gjorde jag. Och ibland var vi ända på Hedvigsfors i skogen.
Det var... Du bodde i koja då?
Ja, ja. Det gjorde jul, man var med en vinter.
Jaha.
När vi bodde där. Och Här körde jag den här arrendatorn som var den första som var här ett par vintrar. Och så körde jag den privat någon vinter sen och förut. Och så förut var jag köra till en arrendator en vinter. Och
jaha.
Man växlade sig det, man var trött på att hugga av sig.
Mm.
Och så var många som ville gärna ha någon som körde. De hade två hästar sig. Och då gav jag ackordsarbete det och
jaha.
Det var det.
Du berättade att du arbetade i skogen dels när du var ung pojke och dels nu på slutet.
Ja.
Är det mycket som har ändrats i skogsarbete till exempel?
Ja, det är ju prissättningarna.
Ja.
Och likaså rationaliseringar vi säger som i min tid. Jag använde aldrig någon motorsåg. Utan jag använde ju bara handkraft.
Jaha.
Vi sågade med svans och bågsåg bara på den tiden.
Mm.
När jag var i skogen. Jag var i skogen till jag var 60 år. Fyllda 60 år. Men då måste jag in och operera mig för brock. Och sen kom jag aldrig dit när med
det.
Vi var här borta en vinter. Och då var det ju bara handkraft. Jag var väl en, vet inte. Ja, jag var över 50 år. Men jag högg över 2000 timmar med bara svans.
Jaså.
Ja, på en vinter. Och likaså var det något 1200-1500 bitar då.
Mm.
Och det var ett väldigt arbete med att stå och såga med svans i kära skog. Men det var ju, man var ju frist då gick det.
Har det ändrat sig mycket med kommunikationerna så att ni kunde komma ut och tillbaka?
Ja, ja, det har det. Det har ju blivit transport med bussar nu, småtåkar eller skogsbussar som de har och skjutsar folk med. Så nu behöver de aldrig ligga in och kojer sig det.
Det gjorde inte du på slutet heller då?
Nej, då åkte vi hem. Det gjorde vi, det är sant det. För att då har de börjat där bussarna. Och då körde jag alltid någon avmätare eller då körde skogvaktan själv. Och nu är det för mer än dels någon skogsförman som kör, ser jag.
Mm.
Som är med och räknar i skogen.
Men förut låg du i koja va?
Ja.
Hur var det?
Ja, det var olika gånger där. Jag var upp på ett ställe som heter Naggen. Det är ja, någon, över 8 mil från Figgesund. Omkring 8 mil. Vi for dit vid 13 dagen. Och sen var vi där till bak efter påsk på en gång. Och vi var 15 man i koja. Och det var en eldpall mitt i kojan bara. Och då förstår vi, låg 3 och 4 i varje säng. Och så var det så ställt att det var så långt ifrån koja så vi var tvungen att ha mat med oss till skogen. Och mm. Vi var så långt ifrån.
Så ni skulle laga mat skedde?
Ja, vi tog man säkert dit då till skogen på dagarna. Mm. Hade en kaffepanna med och elda och koka kaffe och i skogen. Och den vintern, det var på 23, nyss gjort rekryten. Jag kom hem på hösten och det där var på vintern. Jag hade nyss gjort rekryten då. Och så någon gång i slutet av februari. Det började spektakel förstår när vi for upp. Det var bara hästskjuts all väg. Och det tog vi 2 dygn, 3 dygn nästan innan vi kom mm. fram. Sista dagen vi for från Skåne där vi provianterade. Har du varit upp till Skåne?
Nej.
Det är närmare 7 mil från Friggesund upp dit. Och det är gränsen mot Ljusdal där.
Jaha.
Då provianterade vi det för där hade det en som heter Sör som upplag utav proviant för skogskörning och skogsfolk. Det var ju hundratals människor som kom upp genom där hästar och där han sålde både hö och havre och proviant åt folk. Och så sen fortsatte vi, då hade vi nog över milen kvar därifrån. Vi var några arrendator i Brännbo som vi förde med. Vi var 4 man och han dessutom. Och så skulle vi köra över en sjö förstår du. Det, han heter Siksjön. Och han hade bara en ung häst. och var väl kanske någon 3 år som inte var så van. Och han hade någon missgjort så grundet när han lassade för att han hade inte sträckt en tjeja mellan kälkan, förstår du, sin kälke som gick bak efter började på att gå lite på tvärn till det, och det gick ju tomt väldigt.
Mm.
Och när kom ut på sjön var det snö och vatten i en fot. Med vatten och snö. Så hon tröttnade så vi var tvungna att ta ifrån och få far ifrån alltihop. För vi hade inte länge till kojan då än upp dit som överbord. Vi såg en lys där på kvällen. För det började bli mörkt då.
Mm.
Och då hade han en kökar som har farit före med ett hölass och havra. Så han skickade iväg den karen då med den hästen och hämtade den där stigen. Och då var vi väl kanske, ja, då var vi väl en 10-15 man inne i det där rummet. Och det var lite större än det här. De skulle bo där och köra, men inte vi huggade. Men vi skulle inte åka länge, vi hade då den kvällen förstås. Det var någon som var ut. Och fick höra att han ropade hjälp ut på sjön. Och då var det klockan 8 på kvällen kanske. Då måste vi ju dit. Då hade hästen kommit ner i en vak.
Oh.
Ja, så vi fick lyfta upp den då. Då började spektaklet, förstår du. Men vi var så många så vi drog det där lass i land.
Jaså.
Ja, vi var inte bara därifrån, ser du. Och så fick vi ju bara in där kojarna till på morgonen. Då skulle vi ju fara upp till hugga kojarna som skulle dit, som skjutsade upp oss då. Då var vi där till i slutet, det var nog någon gång i februari. Jag vet inte hur det gick, kunde bli så där. Du förstår, om du har sett någon gång vi prickar man stickis utav granris eller något. Det har väl aldrig upplevt kanske.
Ja, men det vet jag nog.
Ja, han var tröja, små prickar.
Mm.
Och jag fick det där i hela händerna. Och jag kunde inte förstå vad det var. Och så var det valbildning i jag. Och så fick jag in i händerna.
Jaså.
Och runt om. Och det bara öka och öka, omöjligt få läka, ser du. Och på slutet var det så uselt så jag kunde inte hålla i verktygna heller.
Nej.
Och då var det en här uppifrån som heter Erik Persson som var där då. Han hade skidor med sig. Och så var det en annan som hade skidor då. Där. Och då var det så bestämt att jag var tvungen att ge mig väg därifrån. Då var det 8 mil därifrån. Och när jag kom ner på skåd då hade jag åkt ungefär en mil och var 20 grader kallt. Då hade jag en annan med mig som skulle hämta tandläkaren. Jag var en av de här ledigspojkarna, Per Larssons. Då hade det binden och fryset förstår du som valdes genom kärla. Men då var den här Algot Hansson som jag talade om som dog på lasarettet. Han var på Skåne, han lade med en och arbetade och håller på att reparera några flottleder. Så jag gick in dit och han gjorde med linna av så jag fick varma upp i vatten. Varmt vatten och så linna han om. Sen åkte jag skidor hem hit. Och kom hem på mitt i natten någon gång.
Ja.
Vi bodde bort i här, far. Och han var ju omgift då han. Och på morgonen förstår du när jag vaknade och skulle gå in och dricka kaffe. Jag var så stel i benen förstår du så jag nästan inte kunde gå. Jag hade åkt skidor sen jag gick i skolan och då var jag 21-22 år. När det där skedde. Jag måste vara hemma en dag och vila upp mig. Jag tog inte till röra. Och inte gick någon bussar eller bilar eller något heller på den tiden. Då tog jag skiten och stack iväg och skulle få till doktorn här i Johannesberg. Jag gick inte åka cykel heller för en ploga med häst förstår jag till vägen så det var väl lika mycket snö kvar som de har fått därifrån.
Mm.
Det var, fanns ingen möjlighet att cykla. Och när jag kom till Västansjö då stod jag där och funderade vad jag skulle göra om jag skulle åka till doktorn. För då var, visste jag att det var en som var där och körde som har blivit lika av. Och han har varit till doktorn. Och han hade fått gått så långt på sig att han gått under naglarna och börjat på det på mig och sådär. Och den ryckte han bort naglarna på. För att det kom åt att få botat. Mm. Så då tänkte jag att gör han det då är man ju oförmögen att göra något. Och stod jag den i vägskedet och funderade hur jag skulle göra så då. Men jag far till Ljusdal. Till Sjöbo Gumma. För jag visste, kände igen henne, så jag var dit förut. Och det gjorde jag. När jag kom dit och hade då ingen mottagning. Och hade nyss byggt en ny villa som hon var i. Och gamla lägenheten, där stod öppet. Så jag gick in där, men det brydde hon sig inte om. Och fullt möblerat där. Ja. Och tänkte jag, man har jag farit hit förgäves. För det var omöjligt att komma in, ser du. Och öppna bara inte. Men då kom en slaktare. Då kom hon ut. Men då passade jag på och gick dit. Då spände ögonen i mig när fördättna bron. Vad vill ni då, sa hon. Ja, jag tänkte få tala av er, sa jag. Ja, jag har ingen mottagning nu, sa hon. Ja, jag vet inte vad jag sa, men jag har åkt så långt. Har ni varit hit någon gång förut, sa hon. Ja, det har jag, sa hon. Jag har fört en syster hit. Och var är ni från, sa hon. Jag är från Bjuråker, sa jag. Ja, genom att ni har åkt så långt så ska jag göra ett undantag, sa hon. Men hon tänkte bara låsa av. Och men när jag gick in, då låste hon sig där. Och då undersökte hon. Ja, sa hon. Ni har tur, ni sa att ni har fått blodförgiftning. Ja, så sa jag, har jag det. Ja, det här var illa, det sa hon. Kunde ha fått blodförgiftning så har ni nog inte levat så lång tid. Och det var ju så. Ja, vad egentligen tror ni det är, sa jag. Gjort det så här. Jag har ju aldrig haft något liknande. Ni har varit utanför händerna, förstår jag, sa hon, när ni är i skogen. Ja, sa jag, jag var bara hänt hela vintern. Och grävt i snön och sådär. Ja, det är giftesvamp i snön, sa att ni har fått av. Ja, så sa jag, är det det? Ja. Och det påstod att det var det.
Mm-hmm.
Och nu förstår ni, sen ni har fått den här salva och det här har läkt, så får ni så tunt skinn som en barnunge, sa hon. Ni måste ha fingerhandskar eller vanliga handskar på er jämt in, åtminstone en månad framåt, sa. För annars så håller inte skinnet. Ja, kan jag åka upp tillbaka direkt till skogen, sa jag, för jag hade närmat till att åka från Ljusdal och till Ramsjö och så tillbaka till skogen därifrån. Nej, det får ni inte, sa. Ni måste vara hemma några dagar, sa. För nu ska få lite medicin, och sa. Och det fick jag. Ja. Då tog jag och for fram till Ljusdal station, så steg jag på tåget där med skidor och medicin och alltihop. Och så åkte jag till Delsbo, komma dit när klockan var 8:30 på kvällen. Och då var det 25 grader kallt. Då skulle jag åka skidor hem igen. Då jag kom till Bjuråkers kyrka och tänkte jag, men nu ska jag åka gent över sjön för det blir närmare. Jag kom på halva sträcka, förstår du, frys jag om fötterna så infernaliskt, förstår du, så jag kunde inte. Jag var tvungen att stiga på skidorna och bära dem och trusa i land. Så jag kom med land i Hästnäs då. Ja, då var jag hemma i ja, ungefär en vecka. Då var jag bra. Absolut. Ja, absolut bra, ser du. Och det var ingen dyr medicin helt precis. Hon tog inte mer än 3 kronor för sitt besvär. Då skulle jag åka tillbaks till skogen. Då hade jag 8 mil framför mig igen.
Åh, oh, vilka äventyr.
Ja. Ja, det var någonting hemskt. Då förstår man, de skulle uppleva det där nu.
Mm.
Ungdomarna. Och då var jag 22 år. 21. Ja, nyss 21. Och då hade jag en ryggsäck som jag hade fullpackad med kläder och någon mat och sådär. Och det fanns ingen skivalla heller, förstår du. Hittat på Begove den dagen då. Så det var, gick nästan inte att åka nå. Men jag stakade på till jag kom till Brännbo. Och där bodde körande och tänkte att nu ska jag lämna av ryggsäcken där. Så tar han den med sen han får hem och provianterar. Han får hem till Hua Abraham och provianterar hemma och sådär. Så kanske jag kan få någon smörgås och någon kaffe eller något.
Mm.
För jag ville inte ta fram min mat. Ja, jag gick in. Det var ungefär en, säga, 5 mil riktigt. Jag var 6 härifrån och dit. Så då var det ju rent bra långt på eftermiddagen innan jag kom dit. Jag fick 2 koppar kaffe stöd och inte brödskiva. Och hungrig förut.
Ja.
Sen jag åt, ungefär en halv mil var jag så hungrig så jag var alldeles bet. Då måste jag ta upp ryggsäcken och äta smörgås.
Mm.
Men när jag kom upp till ett ställe som heter Flöthölja, där bodde några pojkar och körde timmer som jag har gjort rekryten med. Men då gick jag in till dem. Men nu får ni göra hur ni vill, pojkar, sa man. Nu ska jag ha mat. Då skrattade de och förstod hur det var. Så.
Ja.
Och det fick jag. Men jag åkte upp till Skånsen och det var en halv mil kvar och där dit. Och det fick jag ligga på natten. För jag ville inte åka ända upp till Nagsiksjön. För då var det väl, ja, 1,5 mil kvar ändå. Och då var klockan 9:10 på kvällen nästan. Så jag åkte fram dagen efter då. Och det förstår jag att trappa.
Ja, det var väldigt.
Ja.
Den här gumman, var hon bra att bota sjukdomar?
Hon var skicklig, förstår du. Ja, den där systern som jag talade som dog. Hon fick reumatisk verk efter spanska sjukan. Hon var totalt förstörd.
Mm.
Hon var så ofärdig och då var hon väl kanske en, ja, 24 år. I sin höjd. Hon, om hon skulle gå över köksgolvet så fick hon skjuta en stor förelse och hålla i sig. Ofärdig var hon. Hon var till doktorn här i Johannesberg flera gånger, så det. Hon var inget bättre.
Nej.
Ja, sa jag, jag ska ta och skjutsa det till Sjöbo, jag sa, för det har jag aldrig varit dit heller. Ja, tror det är lönt, sa far. Han var skeptisk på det, han var religiös, han sa, ja, kan inte bli sämre, sa jag, för nu ser ni för att det här är ändlöst, och så hon har ju varit till doktor Bergstunden så och så många gånger, det blir ingen ändring. Hon kan gå, bara så här heller så hur länge som helst det. Jag tror att försöka nå. Så jag fick låna en häst här på stallen och så skjutsade henne till Dels på station. Så åkte vi tåget i Ljusdalsjö och så minns jag hur vi grejade till så hon fick. Det var en halv mil till Sjöbo från Ljusdals station, så jag minns inte om vi fick in en hästskjuts eller gick till sak samma var det. Och det var folk där i det oändliga när vi kom dit, förstår du. Ja, det var under värsta tiden hon. Som hon har döpet det. Men hon fick medicin och någonting att smörja med. Och, men på en månad eller någon halv då var hon klar. Absolut, kände aldrig till henne mer.
Jaså?
Ja, ja, men det var som ett underverk, förstår
du. Gillar du det? Det var ju fantastiskt.
Ja, och hon var knepig i den människan. Jag vet att det fanns läkare som var dit och talade med henne.
Men hon var självlärd helt då?
Ja, hon hade böcker och sådär. Hon skrev latin och.
Gjorde hon det?
Ja, det gjorde hon. Men vi säger att det kom en som hade behäftat med cancer eller med var TBC. De befästade sig inte det. De visste hon direkt dit de skulle se på sanatorium eller på lasarett och opereras eller något sånt kuckel hade hon aldrig för sig.
Nej.
Hon var aldrig åtalad för något sånt. Och medicin det skrev hon ut på apoteket.
Ja, så gjorde hon det? Så hon gjorde ingen medicin
själv? Ja, en del salver kunde hon göra själv, men det, man fick alltid ett recept att gå på apoteket med. Det var ju ukänt. Jag har ett recept, ska du se?
Ja, det vore roligt.
Det ska.
Mm.
Det var på, jag vet inte, får se, bara tänka mig sig inte bli. Jag är ju samma på åtal, det var någon gång på 25-26. Vi kom till Stagglåsen. Det var barvinter. Så när vi for dit, fast vi var så där långt norr, så fanns ingen snö. Inte nå. De körde myra och vattna på och körde på det.
Mm.
Timmer. Och de hade 7 kilometers väg. Men det gick ju väldigt bra. Och då kom vi i en sån där stor koja då som var 15 man i. Och jag kom längst bort. Ända emot. Det var något Sundsvallsbolag som rådde om skogen som gick emot Iggesund där. Jag kommer inte ihåg vad det var för bolag. Men det var något utav de Sundsvallsbolagen. Så jag kom längst bort. Jag hade väldigt långt att gå. Nästan en timmas väg. Och så var det några bergsjöboa som var i rålag med mig. Och vi resonerade om det där. Och vi skulle gå tvärt över drivningarna, förstår du. Om vi gjorde upp en väg. För varje kväll vi kom och gick hem så var det jämfällt med tull och ris. Så vi gick aldrig hålla någon väg öppen. Det var väldigt besvärligt för oss. Men det gick ju bra att hugga där. För det var ju ingen snö att räkna med. Och så kom vi, sa jag åter bergsjöborna, ja, men det här måste vi göra slut på, sa jag på något sätt. Ja, då fick vi en ny sotkåpa, de kallade det. Det var en stor plåtkåpa som hängde över det. Elpallen, förstår du, som fångade upp röken. Då fick vi lite ny, för hon var lite för liten än vi hade. Då var den där ledig. överflödig.
Mm.
Ska vi ta en där, sa jag, och så bygger vi koja själv, vi tre. En mindre koja. Ja, de funderar på det redan var. Nog inte se hemma på det där. Ja, man vill göra så, försöker, sa jag. Vi gick dit en söndag morgon. Tog den med oss. Och så satte vi upp, ställde vi till mitt emellan skiftena där vi var på. Jag var längst bort och de var på ett lag lite längre hit. Och så murade vi kring en där plåt. Huvuden, förstår du. Den där solkåpa. Och så högg vi torr skog, torrakar. Och byggde av. För det var ju torrt, torra väggar. Så. Och så var jag nere i berget där och rev mossa och la emellan. Så det skulle bli tätt.
Mm.
Och så gjorde vi en dörr. Och så fick vi tag i en glasruta på stagglåsen. Där bodde familjer, var en arrendator. Och så var det två skogsarbetarfamiljer där. Och så gjorde vi två slafar bara till att ligga in som de kunde ligga två på. Jag låg ensam. Men då var det så trångt förstås att vi måste ha matlådan ute. Och om vi ute på kläder då.
Mm.
Och det gick ju bra det. Men då var det en söndag. Jag var sjuk. Och då skulle de gå på stagglåsen. För det var en som de kallade för Blekinge. Jag vet inte vad kan heta egentligen. Men han var från Blekinge. Han var kolare. Och det kokade brännvin i oändlighet. I stor omfattning. Och då skulle de gå dit och köpa brännvin. För jag skulle få det så jag skulle bli pigg.
Mm.
Jag var förkyld. Ja, sa jag. Jag tror inte ni kommer tillbaka. Det var en mil dit, då ser du. Kommer ni fylla, sa jag. Då är det färdigt. Då har jag sitter er. Ja, man sa Vigg. Jag kommer, jag sa han. Ja, jag stundade bättre på han fast han var pojk ogift än en annan som var gift och gammal. Det var en sån där som var åka på sprita så jag kunde vara borta någon dag och festa. Det var det väg. Och jag har varit sämre och sämre. Så ja, ni får göra vad ni vill, sa man. Ni ska bära in vatten och vis jag har här så jag klarar mig. Om inte jag orkar gå ut. Och det gjorde de. Så stack de mig iväg. Men på eftermiddagen förstår du så kommer en häst just dit. Då var han jag högg åt. Vad är de andra då, sa han. Då är han på bilvarsel, han var god templar han. Så han var jävligt sinne på de tillställningarna han. Kommer ner med mjölkanser och for upp inkomt. Hela den vägen, 7 kilometer med provianten och mjölken åt mig.
Åh.
Oh. Jaha. Då gjorde han inkomt. Och när han fick se att jag var sjuk så sa han. Ja, då fanns jag härifrån, sa han. För du har fått lite mat och jag tar mig ner till kyrarstuga, sa han. För kanske inte mer ensam när de har stuckit. Ja, men de har lovat komma, sa jag. Till kvällen. Där stod inte gärna på, sa han. Jag tror inte jag, sa han, de kommer i fylla. Ja, sa jag. Man kokar upp lite mjölk åt mig, då sa man det är här. För det gjorde han. Ja, jag ville helst att du skulle få det med, sa han. Ja, man hörde du kan ta fällen med och sänka kläder. För jag hade en riktig fällen som du ta på mig när det var kallt. Och jag har en fällen med. Jag går i släden, sa han, så du behöver inte frysa. Ja, sa jag, man hörde du. Jag stannade, jag sa, om du kokar upp mjölk. För jag var inte pigg på att få det med helst i det. För jag kände mig så visen, ja. Han åkte. Jag kommer ner i Mångbitte, sa han. Och han var där upp klockan 6:30 på morgonen var han där. Men de var inte hemma ens. Det var det jag förstod, sa han. Men de kom då på eftermiddagen. Men han var skammal då, Viggen. Det var, kom aldrig hem ändå. Jag sa ju kväll. Nej, jag gjorde det, sa Viggen. Det var ju hemskt uselt. Ja, sa han, men jag fick främmande ändå. Ja, vem då, sa Viggen. Ja, han var hitkörande, sa jag. Så jag fick lite mjölk och koka och så där. Ja, det var ljuset sånt när vi kom. Skämmas han, ser du.
Mm.
Tyckte jag var. Men jag piggade på mig och så jag låg någon. Kanske en par dagar.
Mm.
Så jag gick över. Jag fick några pulver och lade ut av köran. Det var en väldigt ordentlig karda, ser du. Ja. Men då. Så gjorde de från sig före mig. Då hade jag alldeles solo in där koja. I 14 dagars tid. Absolut ensam.
Mm.
Såg inte en människa mer än avmätan och köran på dagen förstås. Men sen då var jag ensam. Så jag var ju inte inne mer än det började på bil. Just längre har varit långa dagar då, ser du. Då var jag inte inne mer än med jag åt och sov de timmarna. Sen var jag ute hela tiden. Och arbeta, för det var ju bättre än att sitta där inne. Så man klarade ju på det viset. Man hade ju tur att det gick vägen. Men då så skulle jag åka med kyran när vi for hem. Och han bodde i Brännbo. Och då gick inga bussar, förstår du, när vi skulle hemme. Då skulle vi försöka få in hästskjuts. Omöjligt. Det var ingen som ville ge sig iväg, för det var dåligt för då. Så vi gick då till vi kom ner till Svedjebo där affären ska bli nu. Då gick vi in där och då så sa jag åt han som stod i affären, för han hade jag gjort rekryt med sig, kände igen den. Nu ska du ringa, sig jag till Delsbo och få i en bil åt oss. För jag började bara få skavsår och så man hade trasiga strumpor och skorna och gått så där långt, gått kanske ett par mil. Och nästan halvt om halvt blöt skod. Ja, men ni kan få Lundgren, sa han som skjutsade Viktor Lundgren, eller Oskar Lundgren. Så han skjutsade och sandade med bil. Det fick inte gå några bussar på den tiden. På våren, ser du?
Yes.
Nej, omöjligt. De fick inte köra sönder vägen, för det var ju ingen motorplogning eller någonting. Mm. Nej, utan det var bara hästplogningar och då var det ju väldigt dåligt. Och på den tiden jag var där, jag kommer dit någon gång på strax efter 13 dagen och vi kommer väl hem till påsk. Då hade jag tjänat 500 kronor styvt.
Jaha.
Och det var mycket pengar då.
Ja.
Det fick man hänga i hårt för.
Var det vanligt att det var just den här tiden man var ute?
Ja, ja. Det var inte vinter för mer än den tiden. Så det började på att bli slut på snöförare och så. De hade så lång väg att köra med häst och kärkelser som 7 kilometer. Det fick inte vara allt för dåligt före. För de orkade inte hålla vägen i schysst väglagrarna heller.
Nej.
Det var långt att skotta i och de brukade skotta i en hel del snö då så det fick komma fram.
Mm.
Så det brukade alltid bli slut till påsken. Och där vintern var ovanligt lite snö och det var det.
Hur klarar ni med maten där uppe? Du berättade att ni köpte proviant, men
ja.
Ni var tvungna att laga själv då?
Ja, och varenda bygga. För bara 14 dagar fick vara proviant.
Berätta vad du lagade för mat åt då?
Ja, vi kokade ärtor på söndagar och sådär. Och annars så var det till snor till en korvbulle på.
Jaha.
Under veckorna.
Mm.
För det skulle gå fort. Och hade man mjölk och tillgång till det så kunde man äta mjölk och havregryn för någon gång. Det gick ju bra. När man hade tillgång till det så kokade man ju potatis och stekte fläsk på kvällar och sådär. Och det var ju, gick ju bra. Och så kunde man få lite några ägg ibland.
Jaha. Och så kaffe då förstås mycket.
Ja, det var mycket sånt förstås. Det var det. Och så kokade man bönor, luna bönor.
Mm.
Men det fick man ju ställa till med över söndagar så där, för det tog ju en väldigt tid att koka bönor. Men då var det sämre när vi var på Naggen. Där var jag i 10-11 veckor. Inte mjölk och inte potatis på hela tiden.
Jaså?
Ja.
Ja, då var det inte lätt heller.
Nej du, det var ett elände. Jag var så sugen när jag kom hem. Så jag törde inte mjölk en gång. Nej, var alldeles förstörd i magen.
Mm.
Ja, vi var så leds på det där vattkorvullarna. Så vi åt vatten och havregryn på slutet.
Jaså?
Ja. Det var inte mycket att arbeta på det, sidan.
Nej, det förstår jag.
Nej, men man tröttnar på det där, sidan. Och så skulle man ha massäcker från kojan till skogen.
Jaså?
Ja, och då var det ju bara någon smörgås där förstås och någon korvbit och så koka kaffe på. Jag hade den här Pettersson med på samma skifte. Det var en dag, förstår du, var det koka kaffe. Och just som han skulle lyfta av pannan så tog hon för dålig pinne så han smalå, förstår du. Och pannan upp och ner.
Oh.
Men då gick vi hem.
Ja.
Ja. Och han gjorde illa så han högg sig. Så han vart inneliggare då, bra länge där. Men han var ingen bättre och så fick han en väldigt tungt i halsen. Och så måste han åka därifrån. Och då.
Mm.
Det var en som kallade för Jöns på Varsjön som skulle skjutsa. Han hade en gammal häst där stod för det råpade ut. Där var det där förstås satt i en karlstil. Och den hästen gick som en lus. Ja, jag gick inte hålla för skratt. Han skulle ha varit kort på.
Ja.
Ja. Det var en pulver gubbe där. Han körde posten mellan Ramsjö och Varsjön.
Jaha.
Du har inte varit Varsjön heller?
Nej, jag inte.
De har eget kapell där så du begraver folk där och har gjort. Men det var fullt med folk där. Men nu är det ju avfolkat förstås. Jo, de hade en sån där, jag vet inte vad de kallade det för, det var en sorts högtid där på högsommaren.
Jaha.
Och då döpte de sina barn som har blivit född och
jaha, du.
Då var en präst där och. Och så hade de begravd förut, men det var för själva ceremonin när prästen var där.
Mm.
Ja.
Och de här kojorna, hörde du, blev det inte långsamt på kvällarna?
Jo, men det var alltid någon som hade ett dragspel med och så där. Och så hade vi så ställt sig så vi for upp på naggen efter post. Hade posten dit till skovakten.
Mm.
Då turas vi åkte dit, det var en mil dit. Men då åkte vi skidor dit för att hämta tidningar och brev och sådär. Och lika var när vi var på Stavlåsen. Då fick vi dit posten genom avmätaren.
Jaha.
Han fick den över upp till naggen hans och han bodde ju där.
Så ni läste en hel del då?
Ja, och så kunde han väl ha några böcker med sig.
Mm.
Då så var det skortspel förstås.
Jaha.
Så det var ju. Det klar sak.
Så det var inga problem med det då?
Nej, det gick bra. Och så skulle man alltid ha något, lite av varje. Man skulle reparera verktyg och se till. Och så var man väl trött så man ville gå i säng bra tid. Det var väl ingen som var på länge till 9:30.
Nej.
Nej, man skulle vara på 5:00 igen. Och då fodrade så att man fick vila ut och man skulle orka hänga i.
Ni stod och sov i de här kläderna hela tiden förstås, i de här kojorna då?
Ja, men vi kunde ju klä över riktigt och ligga som en människa.
Alltså, var inte för kallt för det?
Nej, vi hade stått bra så eldas det hela natten om vi
ville. Jaha.
Ja, vi lade på en halv kubikmeter. Men han vände bara tallveser och det är inte farligt så att det bräster. Granvig går inte, för han bräster åt alla håll när han brinner. Men det är ju inte tallveser, för det var gott om torrakare. Torv vi till hugga och lägga på. Och den brann ju så det lyste riktigt.
Mm.
Så det kär vi är ju väldigt till lysa upp han. Det har du väl sett när de
har en
sommarstuga. Det går inte att använda gran, det är ju öppen spise. Det innan ska det vara lövved och tall.
Mm.
För det är farliga saker med gran, det kan ju brästa upp i sängkläder och. Och så det.
Ja, just det.
Ja.
Låg ni på granris eller?
Nej, vi hade halm.
Jaha. Mm.
Det fick vi alltid ut att köra när vi flyttade upp. Så.
Mm.
Halm inom madrasser. Så det gick ju bra det. Ja.
De här kojorna som, ja det var väl inte riktigt kojor, men de bodde på den här flottningsbåten.
Ja.
Bodde ni dem också?
Ja, jag gjorde det.
Hur var de byggda då?
Ja, det var under- och överklass i dem.
Jaha.
Ja, det var det. Vi bodde 6 man många gånger på den här som du såg på kort.
Mm.
Det gjorde vi.
Hade ni eldstad där inne också?
Ja, en järnspis.
Jaha.
Ja, det hade vi. Det hade vi. Det var ju inget problem alls dessutom. Och då kunde vi komma åt och köpa mjölk och smör och lite av varje på vallarna. För det var ju fart på vallarna då mera här nu genom. Och så nådde vi affärer då. Och vi hade ju rätt att ta proviantid om vi ville. Måste ta proviantera sig för man kunde inte ha något stort lager för det var ju varmt då. På högsommaren det var varmt. Det var ju problem med det så det för mjölkens del i synnerhet.
Ja.
Och man brukar ha mycket ha sån där tjock mjölk. Den stod ju. Det är som syrad mjölk där. Har aldrig smakat vanlig bondtjock mjölk.
Ja, det vet jag inte om jag har.
Nej, jag förstår det. Vår god hon.
Jaha.
Ja, har man gjort på sötmjölk så det är gott. Det är nästan som vispgrädde det.
Jaha.
Om det är riktigt så. Och färsk. Så inte den är härsken. Den kan ju bli det om man blir gammal förstås. Mm. Där brukar de ju ha mycket. I det här gården, bondgården.
Jaha.
Jag vet, de här arrendatorn brukar ha ibland. Och det är gott. Det är syramjölk kan inte jag mena bra är. Det tycker jag är en bismak på mig. Det blir annat med hemgjord tjockmjölk. Så. Jag vet om det har varit allmänt där förut. Att det har funnits sånt i gårdarna.
Jaså.
På högsommaren, ja det har varit väldigt praktiskt. Där. De har bara fyllt på undan för undan bara eftersom det har blivit slut.
Mm.
Jag vet när vi var i Sveg. Då köpte vi jämt och hade.
Jaså.
Fast det var på vintern. Och så hade jag lingonsylt i den där och åt lampacka. Det var väldigt gott.
Jaha.
Det var rent en delikatess.
Ja.
Ja. Och man mådde väldigt bra på det där sig. Ja.
När ni var ute på flottningsbåten, vilka arbetstider hade ni då?
Vi började 6.
Jaha.
Och slutade 4. 8,5 timmar.
Mm.
Det hade vi. Vi hade en halvtimmes middag och en timmes lunchrast. Och det kunde bli övertid då.
Jaha.
Vi, i synnerhet på våran. När vi skulle samla ihop de här timmerbommarna som låg efter land. Då kunde vi börja mitt i natten. Men det var lugnt. För vi gick inte utföra ett sånt arbete som det blåste.
Nej.
Omöjliga saker att få ihop en timmerbom då. Vi var tvingade att göra det när det var lugnt. Och då passade vi alltid på att börja tidigt, kunna börja på en kväll för resten av.
Mm.
Och låg vi här nere och skulle ta ut det här timmerbommarna som de körde hit. Då brukade vi lägga ut och tappa ur dem på nätterna, för då var det en ordentlig vind, ser du. Då gick vi ut.
Jaha.
I den nya läns vi la ut, för det skulle finnas kvar gamla länsen. Till de kom och släppte och timmerlast på morgonen igen, ser du.
Jaha.
Så vi fick inte ta bort handvis, ser du.
Nej.
Då var vi tvungna att lägga ut ny och tappa ut. Som var i lagret. Och det gick ju allra bäst på nordlig vind. För då gick ut själv förstås. Det var bara att stänga för sig när det var klart.
Fick ni inte hoppa ut och hjälpa till? Och
ja, ibland kunde jag behöva göra det förstås. Och så var ju tvungen bevaka när det var klart förstås.
Mm.
Och stänga för. Så inte jag gick in tillbaks igen. Och lika så att vi hade stängt när de kom med verk i timmer. På morgonen.
Vad hade ni för redskap till det där?
Vi hade båtsakar,
ja.
Och roddbåtar som vi...
Jaha, som ni arbetade ifrån då?
Ja,
mm.
Det gjorde vi. Vi var ju tvingade att kunna komma åt och använda med en roddbåt förstås. För det var ju mycket arbete som skulle utföras manuellt. Och då kommer man inte åt på något annat sätt än bara en roddbåt som man nådde. Knäppa upp lås och grejer och sätta ihop. Och likaså om man skulle göra fast. Med kättingar eller något.
Mm.
På en moring. Moring, så det är ett sänke där som sitter fast i botten. Med, det står upp en slana därifrån, från den där moringen. Och den där moringen, han är fästa. De körde ut stenar på vintern. En 5-4 grova stenar som var väl i omkrets som borde henne mot golvet. Som var hopfästa med kättingar. Och så fästade man den slana i det där. Och så satte de ett fäste upp i ena på slanorna. Och där fick man fästa fast bommarna. Där satt de då förstås.
Jaha.
Och lika så hade de över sjöarna som de, för båtarna stel som de spelar på. Fästa båten där så drog de på spel i båten.
Jaha.
De hade en lina på 1000 meter i spel på båtarna. På de där större båtarna. Och så spelade han fram sig där 1000 meter och så flyttade han på nästa mooring. Och så spelade han 1000 meter till undan för undan. Så gick det till sig när de hade stora bommar som inte de orkade dra med bara propellen.
Nej.
Det gick inte det så det.
Hur stora bommar hade ni här?
Ja, det var olika. Där. Här över så hade de för aldrig över 75 klanare. Det var inte mycket, men i södel då, där de gick direkt, där hade de 100 och över. 100.
Det var slaner som satt ihop runt
ja,
hela så här?
Ja, de var en 28-30 fot lång.
Och satt ihop med kätting då?
Ja, en del. Och en del var med bomjärn. Det var en bult igenom ändan och så ett järn. Och så en ring, en liten ring emellan och så ett nytt järn på nästa slana.
Jaha.
Så var de fästa. Mm. Det förstår jag varit stora bommar på 100 sådana här slanor som var så där lång.
Jättestora.
Det var flera tusen klampar i en sån där bomser. Och det drog, spelade de ner sig då och utgör de hela Sörsjön. Han är djup, han ser sig där var djup, lång, djupa moringar.
Mm.
Ja, och det hände ibland att det gick så tungt som spelade sönder de där moringarna.
Jaså.
Ja, drog sönder alltihop, förstår du. Ja, och de kunde få hänga på en sån där moring i storm. Men sån där timmerbom, förstår du, det var ju nästan livsfarligt. För det har ju kunnat gå hur som helst med båten och så.
Ja.
Kunnat dra sönder i fäste och gå till hål på den.
Var de stora, de här båtarna?
Ja, det var de. Han var väl, jag vet inte hur lång han var. Dellen, han var ju hög, och han var väl kanske en 7-8 meter hög han.
Jaha.
Och så var han väl en närmare 20 meter lång.
Mm-hmm.
Ja, och lika lång var tammen, men han var smalare, han var väger.
Jaha.
Det var han. Och så hade de en som de kallade för Norrdelen, men det var en mindre båt ändå. Men det var spel på han och väldigt fina motorer. Så det var självstart och grejer på dem.
Jaha.
Det var det. Men det var ju väldigt kraftigt genom spelet.
Mm.
För det var växlat där. Gick växla ner om man gick för tungt.
Jaha.
Och gick lättare, då växlade de upp förstås, för det skulle gå fortare.
Mm. Var det många som använde såna här små båtar som du visade mig på kortet också?
Rodbåtar?
Nej, den här.
Ja, då vi hade en på varje koja, ser du.
Jaha.
Ja, det hade vi. Vi hade fyra kojor här på slutet i harten.
Ja.
Fyra gäng. Och vi var fem, och det kunde vara sex man på varje gäng. Och vi hade en sån där motorbåt på man.
Mm.
De sista 10 åren, kan man säga.
Ja.
Men förut då var det bara manuellt med spel, med drag.
Mm.
Men då gick det fortare med en sån där båt, förstår du, mycket lättsammare. Man hade lätt för att flytta sig då, sedan man fick koppla i en sån där.
Mm.
För de var ju alltid, det fanns spel i dem förresten. Fast det var utom mindre fabrikat. Men det gick spelas med dem, och det var väl någon lina på en 600-700 meter på den. Och.
Jaha.
Och vi gick och kopplade om sig från motorn, och han drog det spelet.
Jaså du,
jaha. Ja, då gjorde det. Då var han kraftig, ser du.
Mm.
För han orkade ju inte boxera så mycket med bara propellen som där. Jag var väl på en 12-15 hästar, kan jag tro. Det var sådana där kultännare, vi säger. Det har det följt.
Mm.
Sett.
Där. Hur länge kunde ni vara borta ute på sjön innan ni kom hem?
Hela veckorna.
Jaså, var det en vecka i taget?
Ja.
Jaha.
Och det hände att vi for hem ibland, men låg på ute i södelen förstås. Då var det för långt.
Mm.
Det kom i land.
Mm.
Och hem. Det var så okänligt. Han somnade.
Ja.
Han får sova middag.
Ja.
Jag ska reta. Bara beror på hur stor du brukar sova middag. Ja, hur är det?
Hur lång tid tog det att dra det där tvärs över här?
Till Norrbån?
Ja.
Ja, var kände vind. Och det var en av de här större båtarna. Jag vet inte om det var 7 moringar i mellan här. Då gick de över på natt.
Jaha.
Började vid 6-tiden på kvällen, så var de nog framme till 6-tiden på morgonen. Men då skulle det vara kändet värsare.
Mm.
Det fick inte bli något mycket krångar då. Så de var hängande på någon moring något tag. För då var det ju stopp förstås.
Ja.
För då gick ju inte, för de kunde inte spela i vilken motvind som helst förstås, för då gick ur. Orka gjorde båten, men då kröp länsen under verket, så då gick verket över, så det. Och då var det
slank iväg då?
Då var det förlorat.
Ja.
Det hände ju flera gånger att de låg för sjö och storm på revisor, och då gick ur, så det. Och det hände att de var tvungna att släppa bommen, för att de klarade sig inte att hålla den. De hade inte grejer så det stoppades att hålla.
Nej.
De var ju tvungna att försöka komma sig därifrån på något sätt. Men det var ett problem, det att komma löst ifrån bommen förstås. Mm. För de satt ju fast i moringen då.
Ja, det är klart det.
Ja, de var ju tvungna att ha så ställt, förstår du, att de hade löslina eller lina på rullen. Som var påspelad så mycket som kunde fira av.
Mm.
Och köra fram och koppla löst båten ifrån moringen. Och så sen ta löst ifrån bommen. För de var tvingade att ha någonting att reservera sig på.
Mm.
För hade de stum lina utspelat helt, så då var de lurade förstås. Då hade de ingenting att klara sig på.
Nej, just det.
För det gick inte att spela åt sig bommen om man var så stor och vart en sån storm med. Utan de var tvingade att ha lite reservlina kvar på rullen så de fick köra fram och ta lös båten från mooringen. Sen var de ju för att klara förstås att backa ner och kroka ur. Spela ner sig dit. Det gick ju då på det viset.
När ni kom fram med de här bommarna, fick ni hjälpa till att lasta upp det också? Eller ni bara lämna av bommen, eller?
De la in den i ett nytt magasin nere i Näsviken då, så där fick de lägga in den. För där hade de upplag på, ja, 2-3 timmar bommar. Och därifrån tappas det ner ut igen. Då var det en nytt manskap som tog vid där. Och hade han hand om tappningen, då bar det iväg ut genom slussarna, ut genom kanalen och slussarna och ner i Forsavattna. Och ner till Iggesund direkt.
Jaha.
Jaha, då var det sjöar sen och de hade spelbåtar och drog ner igenom. Och så många säkert så gick ju själva i flottränner och sådär. Emellan sjöarna.
Ja.
Och en del gick, skulle ju till Håstaholmen förstås. Timmer skulle ju dit där. Så det gick ju på det hållet där då. Och Massaven, han skulle ju ner till Iggesund. Så då tog de den bit. De skilde på det där då i nere i Forsavattnet förstås. För det var en å som gick, sen kom man neråt Saltvik. Där gick timmer och det andra gick på Iggesund, Massaven. Sen var ju tvungna att skilja på det där förstås. Och så var det någon båt, boxerbåtar som drog verke från Saltvik och in till Hudiksvall då förstås till Håstaholmen.
Jaha.
Så det var ju väldigt omständigt det där.
Men då, ni åkte tillbaks tomt igen och tog en ny bom då?
Jaha, det gjorde vi. Båtarna gick upp med tomslan och tillbaks dem då ser du till Norrbån. För de tappade verke ur Norrsjön och ner i Sörsjön genom Norrbån har du sett.
Ja.
Där tappade de verke. Jag fick rinna själv ut genom där. Jag gick med ström där sig. Och då gick verken ner själv. Och det tog ungefär en natt till att tappa ner en bom. Jag gick fort där förstås, gick fulla ån med verke. Så mycket det på något vis rummas. Om det var riktig vind. Så de fick gå. Om de hade lite nordlig vind så det som låg på sig.
Lite kvickt då.
Ja, de öppnade. Och då var det iväg med ut genom. Då var det alltid en par man som såg till att det inte hängde upp sig på något sätt. Och så och lika så stängde för, både uppe och nere där, när det var klart. Och när båten kom och skulle hämta, då körde han in i verke med slanen. För fullt inne till med bommen. Och ringa.
Jaså.
Ja, jag gjorde det. Om inte det var vind så gick tappa ut. För nere i det där magasinet i Norrbån där var det nog verke för 3 sådana där stora bommar.
Som låg där?
Ja. Och var okänlig vind då gick de in med en båt och drog slanen med och ringa själv. Och så öppnade de och körde ut på det viset.
Jaha.
För han var ju överbyggd propellen så det var ingen risk att de vart fastnades utan det var i skydd kring propellen.
Ja.
Annars hade de kunnat fått verka in i propellen och kört fast på det viset. Men då klarade de sig, så det var så gjort. Och sen stängde de för sig när de hade kommit ut.
Hur många var det här från Moviken som var engagerade i plottningen jämte dig?
Ja, det var 2 ifrån Fönebo. Och härifrån sista året så hade jag 2 man med mig härifrån. En från Annebo och en från Skorsvedja. Och så var det 2 från Fönebo. Och så brukar alltid komma någon ifrån Delsbo med ibland. Och det var olika det som jag passade.
Jaha.
Som vi var topsatt gängerna.
Men det var liksom en ledare i varje grupp?
Ja, naturligtvis. Det måste vara en med som
hade ansvar.
Ja, och var med förut. Så visste jag hur det skulle gå till. Det gick vi inte på annat vis dessutom. Och då var ju...
Det är det du har varit på sista tiden, eller hur?
Ja. Ja, när jag var på den här pontonkoja, så jag var inte med på båten.
Nej.
Men på koja här var jag med.
Ja.
Men det, Hjulman, han var ju med på tammen han. Nej, jag var med på koja hela tiden, jag alla dessa 15 år. Det var jag. Går det nu?
Ja då.
75% utav allt verket som flottas huvud delar när det kom genom svåga.
Jaha.
Det kommer miljoner klampar där årligen. Det var inte otroligt vad verket kom där. Det kommer ända till mellan 25 och 30 stora timmerbommar årligen. De sista åren. Och det var där som det stora parti kom.
Mm.
Det kom ända uppifrån Naggens, 7 mil styrt. Ifrån det land räknat, som det flottas efter såga. Och det där flottas ner ungefär på allra högst 3 veckor. Så var det nere.
Jaha.
I delen. Det gick fortare förstås när komma i våga. Och så var det folk efter alla hela sträckan då, som följde med förstås.
Jaha.
Och såg efter sin tvartbrut och fastna ihop på stenar. Och det var ju lite konst med det. Vi var med några år innan var insatt i det. Och det var folk uppifrån Brännbo och Brännås och Ängebo och Björsar som utförde det arbetet. Jag har kunnat finnas en och annan nere i Bjuråker och nere kring Liahåll här som var på nerändan. Men annars så var de huvudsakligen uppifrån där. Och de hade väl varit med sedan de var små pojkar i stor delen. För det var det brötar och de skulle rivas, skulle det vara kunskap om det. Om det skulle gå in som inte ställde till och följde med bröten och vart ihjäl, klämde eller drunkna. De kunde ske det, för det var väldigt med vatten i svågan när de flottade sig. För de hade dämt upp då förut i alla dammar och allting under Skålsjön och Varsjön och tog vatten därifrån och släppte på då. De passade på med mesta vattenstånden var, började tidigt. Så de skulle ha mycket vatten tillgång. Det fortare gick det förstås. Och sen det kom man ner magasinet i Friggesund, det låg där. Där kunde de väl ha, jag kan inte säga precis hur många bommar det låg i det magasinet, men det var det för något 25-tal. Och de gjorde bommar på upp till 70 planer.
Var du med där också?
Nej, men jag var med där och vi tog bort bommar ibland och rensade där och sådär. Men det var 2 man tillsatt som tappade i där om nätterna. La ut och tappade ut, för det gick inte att köra in där med båtar, för det var för grunt in i magasinet. Jag har följt med mycket sand, förstår du, genom svåga dragits in den med allt det där vattnet. Då åker ju sand med han. Så det var sandbankar och sådär inne där.
Jaha.
Så man kunde inte någon gärna gå in med några större båtar där. Mer än alls på ytterkant. Där var djupare. Och sen då spelade de där timmoman till Norrbån förstås. Det var inte så långt där ser de härifrån. Det brukar ta en 6-7 timmar kan jag tro.
Jaha.
Så kom de fram till Norrbån. Om det var kändet väl. Så inte de behöver krångla för det. De kunde ju bli fastnade sin dålig vind då och inträffade ju. Och så var det en del holmar och stenar som de där bomman om båten flyttade från ena morgonen till den andra kunde jag komma vind och slö där bomman kring där holmar och förstår vad kunde de gå på och bryta sig åt landen. Och då var det ju ett jädra elände. Så det fick de passa sig väldigt noga för. Men de hade moringar vi säger zigzag så här så de kunde ändra efter vind.
Jaha.
Som vind kom.
Mm.
Så flyttade de ut om det kom och låg på det hållet. Och kom ifrån det hållet så kunde de ta en moring åt det hållet. Som hade utplacerat på det viset för att klara av.
Delen är väl väldigt djup. Hur gick det att ordna såna här moringar då?
Kör de ut på vintertid.
På de isen. Måste ju ligga långt ner då.
Ja, de låg på botten då.
Ja.
Jaha, det gjorde de. De bara har då förstås och mätte hur djupt det var.
Ja.
Och sen så kopplade de ihop planer. Sen de har fästat ihop det där 3 stenarna, stora block som satt ihop med grova kättingar.
Mm.
Borra hårda i dem och slog i sprintar och hade kättingar emellan dem. Och sen så fästar min klana med ändan i den där kättingen och så skarvar de på med slanor till de kommer upp på en vattytan. De visste ju upp det,
mm.
när de gjorde det. Och så fick de ligga på isen och till isen smälta så fick de sjunka rätt ner där.
Jaha.
Och det gjorde de ju naturligtvis. Ja. Och slanan hon flöt ju upp så hon kom ju upp för användning. Det gick inte ut. Ja, det kunde vara något tillfälle där de drog ut någon sån där med en båt. Men det var ju väldigt okänligt på sommartid. Det var inte gott att det började dra ut sådana där block.
Nej, det förstår jag.
Nej, och får de dit de skulle vara. Nej, de körde det på vintern. De var till sjölanden då och satte ihop sådana här stora stenar. Gick och letade ut och de var alltid med på det där. Förman som var för flottningen. Han visste ju precis hur det skulle vara. För det var ett visst avstånd. Men han fick inte vara mer än en kilometer. Och inte fullt det förstås. Hon var en kilometer spellina på den stora båten. Men det måste vara en lite mindre. Det var nog aldrig mer än 800-900 meter emellan. För de måste ha lite kvar på varje spel.
Mm.
Sen de har släppt ut lina.
Har flottningen gått till på samma sätt så länge du kan komma ihåg tillbaka?
Nej. När jag var med på 20 då fanns inte något sånt där.
Jaså?
Nej, det där moingarna tillkom på senare tid. Om det var någon, det var en flottchef som kom på det där. Så, och de köpte spel och satt i båtarna. Det fanns inga spel i båtarna i gamla tider. Så.
Jaså?
Nej, och vi hade så liten tillgång till båtar då. För då var det bara handkraft.
Mm.
Det skulle bara draggas för hand. I det oändliga.
Jaha.
De kunde ju få hålla på hela dygn. Och bara dragga. Det där kom man nog till någon gång på, ja, var närmare 30-talet innan det blev aktuellt. Mm. Men det var ju en väldigt förtjänst det förstås.
Det måste det ha varit.
Ja, ja, det var en rationalisering som var mycket värdare. För då behöver de aldrig följa med ett helt gäng med en timmebom, utan då fick de sköta det som hade båten.
Mm.
Två man på båten. Och i gamla tider var det ju med tre man när de hade lång båt bara. Men nu var det ju motordrift. Mm. Då fick de bara på två. För varje skift. Och då fick de svara för det där. Och det var ju folk som har hållit på med många år. Det var en som heter Rask. Han har ju varit med sedan han var liten pojk. Han var några år innan väger. Han körde den där delen han in. Och sen var det någon forsabor annars som körde. Så det behövas, du förstår, när de har ångbåt. Då ska de ha en viss rättighet om de ska få köra. För får vi inte vem som helst ha ansvaret för en sån ens om de inte har någon kunskap om ångbåtsskötsel och sådär. Men när de har en motor. Då blir det annat,
mm-hmm.
Då är inte så kinkigt det med rättigheter. Nej, jag fick inte köra en sån där båt, förstår de inte, de drifte om inte de var hemma på och hade lite undervisning igen. De har ju som en skola på.
Mm-hmm.
Och det var ju riktigt, för det var ju stora risker med det, om inte de förstod sig på. Nej, var det.
Var det hela sommarhalvåret som ni höll på med den här flottningen här nere?
Det började så fort det var tidsrent.
Mm.
Det tidigaste jag var med och började, det var den 28 april. Och så fortsatte det tills på höstsidan innan förslanen skulle dras upp de varenda höst på land. Det var mellan 2,000-3,000 där som skulle dras upp. Mm. Och det skulle göras med handkraft en hel del och ibland hade vi häst och köra upp dem. Det var kortsarbete det där. De kör upp till de där lanorna. För de skulle torka då, ser du?
Ja.
För de torkade ju väldigt på, om det var fint väg på hösten sen flottningen var slut och lika så på våren innan den vart utkörd igen. För när det var verket på isen så ringade de blev med lanor, körde ut med häst och körde på isen, ser du? Och lag kring.
Jaså,
ja. För det gick inte att göra. Sen vart sjööppet för då får ju verka kring alla stränder.
Mm.
Det skulle vara gjort när sjön gick upp sig.
Ja.
Ja. Just. Och det där tog ju en bra lång tid. Den brukar alltid vara två och tre gäng som körde ut sådana där slarna. De gjorde med häst mycket, men på slutet hade de en jeep och körde med. Det gick ju fortare förstås. Och de hade upplag då. Ja, vi hade ifrån ett i Hallbo, ett i Fjärdgata och Björsbo och Fönnebo och här och Skårsvedja och Pipstigen och så i Västansjö och så i Sjövik. Det var i norrdelen där. Och så hade vi i Syltvik. Lite var det någon 50-tal där bara.
Jaha.
Det kom man i Bonverket där. Största upplaget det var i Björsbo och Fjärdgata. Där brukar vi alltid få ta upp en 175 och så är det närmare 200.
Ja.
Det var mycket verke där ut genom. Och i Hallbo var det några hundratal. Och henne nere var då, jag minns inte om det var 150, vi körde ut henne mycket. För vi brukar köra ner nya slanen här på vintran ibland som ställde i ordning.
Mm.
För det brukar alltid gå bort en hel del på somran, äldre slanen som gick sönder. Och då var de tvingade att tillverka nytt. De tog det utav granskog.
Jaha.
Ja. Då skulle de bara barka då och ligga på land ett tag och torka förstås. Så de flöt bra. Då skulle de borras och sättas på smide innan de kunde användas. De satte på, vi säger, plåtar utanför den hålen, annars så var de ju förstörd. Om det inte var någon som skyddade det.
Jaha, just det.
Ja. När kättingarna drogs igenom och likasom när det var bultar igenom. De stoppade inte alls utan bläcker vi kallar det.
Jaha.
Och en sån där slana som var riktig om de hade tur kunna ju hålla en 20 år.
Jaså?
Ja, det gjorde de inte. Hon var komma i skada förrän hon var avbryten eller något mot några stenar. Och så det kunde gå lätt, det var ingenting. Det var vart storm förstås när de var klämd mot stenar och timmer låg på. Då bröts de ju åt som tändstickor. Jag vet, ut genom här, ibland isen förstår du. När han gick på våren, om det var riktigt storm, nordvästlig storm. Så kunde det vara sådana här stenar som sköts före mot land.
Jaså.
Ja, som kraft var i. Och då smällde det där slanen av förstås när isen kom och spände på. Och till och med smide small av. Och det var en ohygglig kraft alltså, när den där isen kom. Sen det en gång vart så han kunde röras. Vart öppet på en del håll då, och då fick han rörelseförmåga. Och då vart det ju väldigt tryggt på
honom. Ja.
Och jag vet att det hände ibland. Det kom dit som de har lagt ut sådana där slanor. De var upp, kläm på land som stod på ända som kranärmar.
Yes.
Ja. Direkt. Det var ingenting förstås när det där kom och direkt på er. Vatten och is, det har ju en väldig kraft när det kommer igång.
Hur var ni klädda hur du för att stå emot all veta och...
Vi hade sjöstövlar som nådde hit.
Hade ni det?
Ja, så vi fick trusa med, förstår du, på våren när vi tog ihop timmerbommar. Och så kunde man få trusa bra mycket annars så. För att försöka hålla ut verke för stenar och sådär när vi skulle ta ihop en timmerbom och knäppa ihop en runt.
Mm.
Och då var man tvungen att gå efter land förstås. Och då gick inte gå i vanliga skor. Utan då hade man ju sjöstövlar som nådde hit. Och det var ju väldigt praktiskt om så det gick att dra ner dem när man ville och vika av skafterna. För de var mjuk ända hit ner. Där var det en styvare sort på skaftet. Men i gamla tider, när jag var med på 20, då använde vi bara träskor.
Träskor?
Ja.
Men var blöt och kallt.
Ja, det hjälpte inte. Då var man bara unga pojkar, ser du. Och då hände det många gånger när vi skulle i land och höll på landrensa så där. Och det var ingen som ville ta båten när vi hoppade i och samlade med kläder och allt. Då var ju sommaren varmt då förstås.
Ja.
Jag kastade träskorna i en båt då. Det var alltid någon äldre som inte ville hoppa i som rodde och fick han ta. Ja, det var ett jävla fyr. Man var ju bara 19 år och det var ju lekt i allting.
Mm.
Ja. Och sen när han kom en gång och skulle äta alltså det, då var bara att riva åt sig den där blötstrumpen och skorna och lägga ut det på däck. Det torkade ju vid matraste när det var varmt.
Mm.
Det var ju väldigt praktiskt för det. Jo, träskor använde vi i skogen på sommaren också.
Jaså?
Ja, det var ju väldigt behändigt det sen. Och svart och skönt. Mm. Fast det skulle vara en väldig träning med att gå med dem. Innan han kom in i
det. Jo, det är klart.
Annars han bryter oss fortliga. Och lika var det vid flottningen då. Nej, det var nog bra mycket mera ansvarsfullt att flotta efter svågan i delarna. De fick nog vara med på lite av varje och ta risker om.
De som höll på i forsen där?
Ja, mm. Åka i de båtarna förstår du och utföra arbeten. Det var inte för någon nybörjare att hoppa på det utan vidare som inte har varit med och sett hur det skulle gå till det. För då har han ju kunnat åka för sista gången. Och
mm.
Jag ansåg att det var något riskfyllt arbete många gånger. Ja, och jag kan inte begripa sig och förstå när de fick löst allt det verk efter svåga. Du förstår vilka mängder.
Ja, fantastiska
mängder. Ja, ja. Det hände, jag tror det var ett par gånger, det var över 30 bommar. Så det var miljoner klampar årligen.
Oj, oj, oj.
Men det var en lång sträcka de tog på förstås. Det var en 6-7 mil.
Mm.
Det var kanske över 7 mil upp till Naggen. Det var väl nära 8 mil. Och ända uppifrån det kom. Ja. Men de har nog klott skogen och hårt där sen nu.
Mm.
På senare tid. Det var, sen det varit motordrift. Det varit så där ohyggligt med verket.
Jaha.
Ja. Och de har den uppfattningen när de förstås att det ska bli billigare med bil, men det kan jag inte förstå. För den som säljer verkåt, de måste ju få betala plåtningskostnaden.
Jaha.
Själv. Det drar de av.
Jaså.
Jaha. En viss procent. Och det kommer ju inte på många ören på kubikfot i flottning, ser du. Jag tycker det ska bli dyrare med bil.
Ja, ja.
Så inte köra en uppifrån Naggen och där. En så lång sträcka och uppifrån Härjedalen.
Men nu är det ingen flottning alls.
Nej.
Men, nu kör de bara bil.
Ja, jag tycker det ska bli väldigt dyrt.
Ja, det låter så.
Ja.
Men det är väl uträknat på något vis det förstås.
Ja, det tycks väl att det ska vara det. Men jag såg i en tidning Vägstyrelsen börja på lägga sidor där de kör sönder vägar så hyggligt ja. För miljoner.
Mm. Ja, det är tunga bilar som
ja,
kommer.
Visst.
Ser man ju
här. Ja. Jag talade om på radio igår. Det var en timme bil som skulle köra lite på sidan om fram mötet i någon smal väg. Kom för långt ut, han sjönk rätt ner.
Jaha.
Ja, men den vägen stoppar inte för sådana
nej.
Lass.
Nej, de väger ju hemskt mycket.
Åh, det är kanske en med läpvagn och allt så är det väl en 30 ton kanske.
Mm.
Då ska det vara vägar. Ja.
Du, den här tammen och dellen, de här båtarna i sjön vi talar om till flottningen de kunde använda, de användes väl till väldigt mycket andra transporter också?
Förut så gick tammen bara med malm och arm.
Jaså?
Och det var malmbromar. En sån här som står på vid sjön har du sett.
Ja.
De hade 6 såna här bromar här.
Jaså?
Ja. 2 som gick jämt efter båten och 2 för lastning och 2 för lossning.
Mm-hmm.
Aha. Han kunde ha gått 2 resor till Näsviken en del dygn.
Jaså.
Aha. Och så drog han kolve ifrån Friggesund som flottades till Svåga och hit i gamla tider.
Mm-hmm.
De flottade ner kolve dit. Det högg sånt att hoppa efter Svåga. Flera 1000 kubikmeter årligen. Så han gick och drog sånt och la ibland. Och så skulle de på Näkterön efter sam. De använde samma i masungen sig. Det var en sambädd ifrån själva masungspipa och nere mot väggen. Och framför kokillen hade järn rant ut i, för allt järn rant i sand.
Mm.
Och du vet det minkade undan för undan. Brändes upp på något sätt. Och förde mig igen då.
Ja.
Så de måste köra in ja, ett par hästlast dagligen.
Jaså.
Och under vallon, när de gjorde vallon, då fick de köra in mera. Och, för då så vart vallongösande gjord i bara sand. Och då torkade sand så han försvann mer och mer. Då var de tvungna att köra in nytt och fylla på.
Mm.
Ideligen. Det gick med minnesan när det var exportjärn, för då var det bara en bränna. Men på vallon då var det tre. För de bara gjutte de där stycken i sand. Alltså. De var ungefär så här djupt de.
Mm.
Och så var de ur det halvrund så där. Och så skulle det slås stämplar i sin där sand. Så de var märkt varenda ljus.
Och det gjordes i sanden då, stämpel?
Ja. Och så gjutte de lite av varje här.
Jaså?
Jaha. Var det någon som brukar gjuta? Jag hade modeller och gjuter då. Sådana heller och allt möjligt.
Jaha.
Gjorde nya kokiller då.
Mm.
Och till och med det fanns det som gjorde brännmärken. Gjutte sådana. Med namn i.
Jaha.
Det var ju nästan varenda människa hade ett brännmärke på den egen du hade.
Jaså?
Ja. Det har bolaget till och med hade det. Det finns någon spade här än har jag sett som står PAT på, Per Adeltan.
Jaså?
Ja, och henne stod i Movikens masugn. Som de brände på, de hade jordbruk och själv på skyfflar och allt
mm.
möjligt.
Mm.
Det var märkt att inte folk skulle kunna ta av sig.
Och det hade människorna här också på sina privata saker?
Ja då, de hade sina egna namn.
Jaha.
Det var många som hade sådana, nästan varenda en. De ritade där i kol. Det är namnen.
Jaha.
Och sen så satte de en stämpel ner där i sand. Och så hade de en järnten som stack ner sig här och så gjorde de en viss storlek på det där förstås. Det var ungefär en klump som var väl så där lång. Det är brännmärke och det berodde på namn och storlek.
Mm.
Och så det tjockt ungefär.
Ja.
Och så satt en ten i det då. Så man kunde sticka in den där i en brasa och hitta upp den.
Ja.
Det skulle vara hett innan fick det bli någonting. Men då brände man fast det på det sättet.
Ja.
Och det har gjorts många sådana där här.
Var det smeden som skötte om sånt där?
Nej, det var en hyttdräng som brukar göra det där mycket. Extra, han kunde göra tillverka dem hemma förstås på någon friskift och så gjuta han här då.
Jaha.
Och så alla sådana där, vi säger käfs, så käftar om krossen ser du, som de krossar med, de räfflar dem, och de gjuter de här själva.
Jaså?
Jaha, det gjorde de. Det var allt möjligt det. Och det där kokillner, det var ju väldigt stora saker där de var, ja, inte fullt så bred som matta henne och så här lång ungefär.
Ja, så var de så stora?
Ja, och då var de uppruta ungefär som matta henne, men mindre format.
Mm.
Och så var det en kant emellan, en babalkar, ser du.
Jaha.
Så att det skulle gå att sluta av det där järnet. För då var det ju tunt där, den där balken. Annars gick det inte att få över sig.
Slog man av det mest det låg och hade kallnat i formarna då?
Nej, krana upp först.
Jaha.
Och så hade de ett par stycken som de la tvärt över så det var tomt under. Då var det lättare att slå i sig.
Ja, just det.
Ja. När jag låg stumt platt så det då var det värre. Jaha. Då gick det nästan inte. Det skulle bli ett sorts brott på så man skulle gå bra. Och då berodde det på, var det helgrått järn? Då var hårslaget. Det var olika utseende på sig.
Jaha.
Och ibland var det halvvitt och vitt. Och vitt järn, det var väldigt skört, det hårt. Alltså.
Mm.
Det gick väldigt fint slut av det. Men det var sällan att det var vitt järn. Det berodde på malmningen det också. Och om de skulle ha vitt eller halvvitt eller grått.
Mm.
Då reglerade de med malmningen.
Jaha.
Och likaså med värmen ifrån apparaten och i pipa. Det var det som påverkade. Så det var lite knep med det där.
Mm.
Det var masmästaren som avgjorde det med apparaten, det kallade.
Jaha.
Och det värmen cirkulerade ifrån. Och han ställde in den eftersom de skulle ha järnet.
Mm.
Men grått järn, det var väldigt segt och hårt att få ut av. Då måste man använda den här klotkula som står här ute, ser du. Den har du sett?
Ja,
med nygla i.
Mm.
De hade ett spel på den och sen sax som nyp i det där yggla. Och så var det ett fäste med ett rep i. Så när man har spelat upp en ungefär en, ja, 15 meter, 10-15 meter. Då ryckte man åt det där, så då slog den där klotkulan ner och slog igen.
Behövdes det så mycket kraft då?
Ja, för det var, kunde bli hopgjuttes ibland så för att det skar i, när de tappade i, ser du. Så det rant över och kom på samma ställe.
Mm.
Och då var det en väldigt klut tjockt. Det var ju omöjligt att slösa under med en läggare bara.
Ja.
Men med det där gick det sig. Då var det inga gå sönder. Och då kunde de ju lägga pavare på vartannan när de klotade. Så det var många bitar på en gång. Det var ju väldigt omständigt. Det tog ju lång tid att hålla på det viset.
Händer aldrig några olyckor med det där klotet?
Nej, inte vad jag vet det.
Det
låter ju helt. Och då där använder de klotade sönder något skrojärn här. De hade en ställning ute här ett tag.
Mm-hmm.
Det var en firma som bara köpte skrojärn och grovt elände som man var tvungen att klota sönder för att kunna få härifrån. Och då klotade de sönder med där. Det var så det uppkom det där egentligen från början, tror jag. De hade den där klotställningen i närheten av affären.
Jaså?
Ja, i mellan affären där café har stått. Där var en sån där klotställning. Det var en firma som bara hade köpt sånt där grovt järn. Som de sålde då. Ja, du.
Inträffade olyckshändelser överhuvudtaget i masugnen?
Det var sällsynt. Jag kunde väl inträffa att det var någon som brändes eller så.
Mm.
För du vet när de tappar slaggen, då kunde det hända ibland att det var någon sten som exploderade sen när de har gått den färdig och kastade det ifrån. Du tog en ur mått och drog den på sida. Då kunde han explodera sen. Det var en sorts slagg som vi säger att han liksom jäste.
Mm.
Sådana stenar kunde explodera. Det hände mycket sånt under tiden de gjorde ballon, för då var det dåligt slagg. Mm. Väldigt. Det var en annan slagg sten när de gjorde exportjärn. Det var den här mera blå då, men den här under ballon då var den nästan gulaktig.
Jaha.
Det var malningen som gjorde det, jag ser. Och det var så dåligt slagg då. För på exporten så du ser det här murarna.
Ja.
Det är ju tegel ur masugnen där.
Mm.
Det här har stått som lagor henne förute. Och sen använder de för en ny lagor igen. Det där är urgammalt tegel.
Så det håller så bra?
Jaha. Sånt där tegel gjorde de när de gjorde exportjärn. Och då fick de blandare ösa i några lösa små stenar utav gammalt lag la med i botten på formerna. Då var de ändå kraftigare stenarna. Jaha. Man säger att de häver procent sten i när de gjuter. Ungefär något liknande.
Mm.
Det har jag väl sett.
Mm.
Det har varit ett kraftigt tegel. De här är ju väldigt kraftigt lagda sig. Ja. Nej, de har väl kanske. Jag vet inte varifrån de skulle sälja båtar. De här större boxersbåtarna. Men jag vet inte om de har fått sålt någon.
Mm.
Delen han har då stått för nere där han har sett. Vi har åkt om där han hängde på en moring ett tag. Och tammen den hade de för närheten av kajen, så det var några små pojkar som var där och ram på nere han alldeles väldigt ligga.
Ligger han i Näsviken?
Ja, de ligger där.
Jaha.
Men en mindre båt, norrdelen, han tror att de hade tog Tigesund ett tag.
Mm.
Jag hörde det. Och att den där Rask hade varit där och boxerarna verkar med. Det var fina motorer i dem som på slutet. Ja. De byggde om delen, eller tammen. Jag tror han kom på över 100 000.
Oj då.
Ja.
Så att motordrift alltså.
Ja, och nya plåtar i själva båten. För han var ju gammal. Han har väl gått den kanske i 100 år.
Oj då.
Ja. Och delen var ju gammal, men han var ju nog mera närhållen han.
Jag hörde någon som berättade att man kunde få använda de där båtarna när man skulle på utflykt eller sådär.
Jaha, det är sant där.
Mm.
Tammen, han gick med den här promen som står här nere.
Ja.
Och hade den lövad. Och så var det fäste nere i Hallbo. Det här högsidrottsföreningen hade fäste även på Norrvall, vi kallar en stor fäbovall på den sidan. Och då brukar tammen få gå han med den där promen och det var fullt av folk. Det var ju hundratals som åkte.
Ja.
Ungdomar och... För det var inte så modernt med bil då heller. Och där tror det gick under själva krigsåren då inte de fick köra bil.
Mm.
Då gick tammen med sånt där. Det var innan han var ombyggd där.
Jaha.
Det var det. För jag minns jag var stan ner en gång, lite på fest. Olga var inte med hon då, men då hade jag Birgitta med mig. Hon var liten några. Och när vi skulle få hem vart Oskar och regn.
Jaha.
Så då satt hon inne i styrhytten. Man har inte någon pick på att sitta där, för det var en... Som satt där som var dövstum och hon var nästan misstänkt på den där var rädd lite.
Jaha.
Hon var från Strömbacka.
Mm.
Men jag stod i det jag och så det gick ju bra då. Och det var väldigt med folk på det festen.
Jaha.
Det, ja, de brukar börja på lilla kvällar och hålla på till måndag morgon.
Jaså
då? Ja.
Var det någon förening som ordnade eller?
Ja, det var idrottsföreningen från Hög.
Ja, så sa du ja, just
ja.
Det. Ja,
så sa du. De hade det. Det är egentligen, jag tror det är Högsvall.
Jaha.
Som... högspor som äger det där. De har ju haft fester sen. Och likaså i Björsbo hade Norrbo fester.
Mm.
Men det var slut med det. Jag vet inte varför. Om det var några myndigheter som lade sig eller vad det skulle kunna vara. Det var lite bråk om det där. Det började på komma lite mycket raggar. Och så.
Jaha ja.
Mm. Och i senare tider det var det någon sämre sorts ungdom där. De var där och det var bus bara, tälta och...
Jaha du.
Och då fick de ju väldigt till besvär polisen
mm.
med det där. Annars hade de ju bara ordningsvakter. Ja...
Hade de dansbanor där då, nöjesfält och lite sådär?
Ja,
eller?
Det hade de.
Ja.
De hade, jag tror de hade två dansbanor, mm. modern och gammaldans. Det hade de. Och matservering ju som var.
Jaha.
Det hade de. Man hade alltid jordgubbar och sånt där. Och kålsoppa kanske.
Mm.
Och alla möjliga tillställningar. Men hon var dit. Olga. Någon gång då inte jag var med. Jag var hemma. Jag hade ju kafé och så då brukade jag alltid leja någon dag.
Jaha.
Och då. Var jag ute när jag var hemma någon.
Mm.
Så var ni då hade flickorna med sig.
Men ni hade ju nöjesplats här i Moviken också.
Ja, den här parken nere. Som är mellan sjön och vägen.
Mm.
Det var det. Mycket, det var dans varenda lördag kväll i min ungdom.
Jaså.
Kom folk, ungdomarna från Bergsjö hit på cykel.
Oj då.
Ja. Cykla många gånger vet, till Bergsjö på en dans.
Gjorde ni det?
Ja. Och kunna skjutsa en flicka upp på cykeln hem för det.
Ja.
Det var inte frågan om. Det var väl ingen som tänkte något på att det var något besvärligt.
Nej.
Nej. Flera mil där kunde man åka. Ja, men roligt var det.
Ja, det förstår jag.
Ja. Och ett fritt liv. Ja. Har den på nu då?
Ja, det har jag
alltså. Ja, så är det.
Ni var mycket i lag med ungdom runt ifrån olika trakter då?
Ja, det var vi. De kom ifrån Gimma, Norrgimma och Bergsjö och Frisborg och hela Bjuråker. Och det kunde komma någon ända från Delsborg bland då. Så det var ju olika gånger det. Och den, men musiken det var ju bara ett vanligt dragspel och inga annat.
Nej.
Det dugade gott det.
Ja.
Och fick han någon krona så var det. Det var inte något påbud på vad man skulle betala för att få vara där. Det togs upp spelpengar frivilligt.
Jaha.
Ja. Men det var inte så stora fordringar på något.
En del har sagt till mig att det kunde hända att när ni träffar folk från Strömbacka då, eller någon av de andra ställena runt omkring, så blev det lite ovänskap. Så därför man
ja, det
var
kunde
inte riktigt vänlig mot varandra.
Det kunde jag väl inträffa någon gång ibland. Det gjorde det väl. Men det var väl inte så ofta det hände heller. Nej. Det är sant det. Men det kunde jag nog inträffa en annan gång. Det är ju om man nu inte nekar för. Men i någon större skala var det inte. Jo, då vi var många gånger ända. Vet du vad älger är?
Ja.
Cykla ända dit på dansen.
Oj då.
Ja, fäste. Ja, det var inte frågan om. Jag minns det var en gång vi åkte hem. Ifrån, vi kommer från Bergsjö. Då kommer en äldre pension som var på Brännåsvallen. Han kallade det för, jag vet inte egentligen vad rätta namnet var, de kallade för Hammarville. Han var från Strömbacka. Han spelade rakt, spelade två radet.
Mm.
Och när vi kom efter på gymskogen, han kom vägen från Brännåsvallen, kommer fram i Sjögymmen vid den stora tallen, vet du, som är frilyst,
ja,
som står där. Då kom vätten där och jag tror jag var nästan ensam någon där gången när jag åkte hem. Och om jag var före eller efter, det kan jag inte säga. Och regna, förstår du, någonting alldeles hemskt. Spyregna. Men det var ju högsommar, så
ja,
det var inte så farligt. Och han hade pakethållare fram på cykeln. Och där hade han det tvåradiga dragspillet och gick och sköt den framåt. Sne oss, ser du.
Ja.
Och regnade fram mitt i en spelepull.
Oh, ja.
Ja, men inte var det några sura minne. Nej då, han var lika glad. Han var enklingen där. Så han for och bar på Brännåsvallen, för det var ju folk där. Och då hade han väl bara deras spelare med att skicka bu på honom. Då förstår jag att det som han hade kommit dit.
Var det Fäbovall där uppe?
Ja, ja, det var Dillbor som hade den.
Jaha.
Ja, konstigt nog. Så var det dels på vall.
Var det många Fäbovallar runt omkring som var i drift i din ungdom?
Ja, det var överallt här. I Länsjö var det i vall. Och så där på Brännåsen.
Mm.
Och så i Björsbo. Och så Hallavallen. Och så Dyrvallen. Det var folk överallt.
Jaha.
Ja. Det var ju på ungdomshelg. Lite då. Man hade ungdomshelg två gånger om år på sådana där vallar.
Jaså, vad
ja,
var det för någonting?
Ja, de hade dans och då hade de bjudit dit flickor. De flickor som var på vallen, det var alltid flickor som var på vallen, ser du.
Mm.
Och så kommer alltid några flickor dit och hälsar på dem de där helgerna. Och då kommer ju massor med pojkar förstås.
Ja.
Och det var dans hela natten där, i ett svip. Det var ett fritt liv där.
Ja.
Ja. Ja, men nu är det slut på det där. Ja, det hände ju aldrig att det var något bråk eller något. Det var flickorna som var på vallen, de bjudde på kaffe och mat. Och
jaha.
Det gjorde de. Det var inte frågan om det. Och mjölk och för de som ville ha.
Finns det någon vall som är i drift fortfarande här i närheten?
Nej, den sista som har varit i farten, det var nog Hallavallen.
Mm.
Men de har slutat där då.
Jaha.
Han ligger ju här nere han.
Mm.
Det har för lågt om, tänker jag.
Ja, det har nog också.
Det sitter en tavla inne här på semesterhemmet som är målad efter den.
Jaså?
Ja, det gör det. Det är en fin vall, han ligger fint till.
Då vet jag, ja.
Ligger
mm,
högt.
Mm.
Har utsikt ner mot delen. Det är norrboar som rår om den.
Jaha.
Och Björsbo är då norrboar förstås. Och likaså Dyrvallen, det är norrboar. Men Brännåsen, då Länsjövallen, det är delboar.
Jaha.
Det är det. Men det finns ju vallar på delbosia, men dit har man aldrig varit. Där är man mindre känd. Och ändå länge tillbaka så fanns ju en vall bara uppe om Fönebo som kallas för Bastvallen.
Jaså.
Och Lytjevall, men det var borta före min tid om. Det skedde för någon gång på 1800-talet.
Mm.
De var där. Det var norrboar det, ja.
Alla arbetare här som hade kofeder och hade kor, de hade aldrig någon vals. De...
Nej. Det hade de inte. De hade korna på skogen. De
ja, det räckte bra ändå då.
Ja, det fanns nog kanske närmare ett 50-tal som är kor. Det var ju ko i varenda kåk där och kunde ha två och någon.
Och det hörde till kontraktet alltså?
Ja, de betalade en viss summa för det där årligen.
Jaha.
Det drogs bort tror jag var, om det var en 25 euro om dagen på arbete.
Och då fick man ha kofödan?
Ja, för det. Och ingen hyra för någon lägenhet eller något heller, men det var ju primitiva bostäder då.
Mm.
Det fanns ju varken vatten eller någonting.
Nej.
Nej, det fick man hämta ute. Ja, då, vi bodde borta här. Du ser det som det här villorna är.
Ja.
Det som ambulansen är då.
Mm.
Där bodde jag i min barndom.
Jaså?
Ja, vi hade kor jämt där. Med mor Leva och,
mm.
och vi bodde där.
Och var det din mamma som skötte om djuren då?
Jaha, det var det. Vi brukade alltid ha två.
Kan du berätta lite om det arbete man fick lägga ner på det här kofödan för att bruka jorden då?
Ja, det var ju så det att de fick låna en häst här ute bolag och köra i åkern med många gånger. Och annars så fick man vända sig till någon arrendator om inte man fick låna någon här.
Mm.
Och för med köroxarna fanns så fick man, kunde man få ta en sån och köra med.
Jaha.
I åkern. Och så brukar man alltid få leja någon arrendator som var där med slottmaskin. När det den tiden vart. Och när han skulle sätta potatis så fick man alltid leja en häst förstås. Men när han tog upp den där potatisen, där fick man göra för hand förstås.
Mm.
Med handkraft. Det var inte vanligt med någon maskineri. Och många gånger så fick man ju gå och bära det hö upp till lada.
Jaha.
Det var inte så aktuellt med att ha häst eller något. Nej då, det skulle bara gå med handkraft. Och det var inte alla gånger gick. Och få låna en häst heller. För det var svårt att få ta köra med en oxe på det viset och komma.
Mm.
Ja, gick bättre att köra i åkern men. För då fick han gå på samma ställe mera. Men det var mera svårt att hålla på att köra upp och ner sig där. För han kunde tröttna på det och han. Ja, man fick inte vara säker på det. Det fanns en del som jag gick med men inte med alla. Det var olika temperament i dem.
Mm. Odlar ni säd på kofödorna med?
Ja.
Jaså?
Ja. Korn.
Mm.
Kornsäd. Och du förstår det. När Julman och jag gick i skolan. Då gick vi varannan dag. Då mardes den där säden i Friggesund.
Jaså?
I kvarn där. Som en som heter Forslund som rådde om. Då hittade de, och varför far det, och förstår att vi hade en stor stakkärke. Och vi fick gå dit med en säck. För varannan vecka, ibland ifrån vårat förråd och ibland ifrån Julmans varannan vecka. Julman och jag gick och drog det där på en stakkärke till Friggesund.
Oj.
Ja, fram och tillbaks.
Och lätt måla och så hem
igen. Ja, och så hem igen. Fick inte springa kring backarna så där.
Det fick ni inte.
Nej, det fanns inget annat arbete så där, men då hittade han på det där.
Ja.
Jag minns det var sånt styggväder en gång när vi var på väg. Så vi var tvingade att lämna in i Hästnäs, i den vita gården som står mitt på Hållevitt in i skogen där ensam.
Ja.
Vi var tvingade att lämna det där.
Jaså.
Ja, för det snöggas ohyggligt och då på den tiden så det kunde väl gå om nästan ett dygn innan de kom med det där hästplogarna.
Mm.
Så vi orkade inte gå länge. Nej. Det var första gången jag såg en järnspark så var det där i den kvarn.
Jaså?
Ja, det var en smed som gjorde, ställde i ordning mejan och där svarvade de trä. Så då provade vi en järnspark där. Det var första gången jag provade en järnspark.
Tänk
då. Ja. Och det där var någonting innan.
Och det gick mycket lättare då?
Ja, men innan han kom in med sig, för man hade det för sen, för när han hade träspark var man ju tvungen att streta med foten och styra. Men då behöver man ju inte något annat än styra med stakarna. Nej, det där var någonting innastående där. Ja.
Cykeln, när började den komma?
Va?
När började du komma cyklar hit?
Det var nog någon gång på Röking 14 jag fick min första cykel.
Mm.
Han på affären tog hem två Husqvarna cyklar, en åt Djurman och en åt mig.
Mm.
Du förstår, när hon kom hem på kvällen så hade vi kört kvar på dagen. Och då kom båten och promar hit. Men då var det så bestämt att de pengar man tjänar så skulle man lägga på den där cykeln och betala den själv.
Ja.
Det var använde hemifrån. Och det fick man lov att gå in för. Och det lovar man ju med glatt samvete.
De var väl rätt dyra då i början, cyklarna?
Ja, jag minns inte. Ja, man kostade 140 kronor.
Ja, det var ju mycket pengar.
Ja, det var mycket pengar då. Det fick man väl arbeta för, ja, en hel sommar.
Mm.
Alla gånger. Och vi fick dem det på en kväll här vid sjön. Och då var vi, har vi kört kort på Dan Djurman och jag. Men vi hade inte tid att tvätta oss, utan vi rev och papper och så åkte vänner till Friggesund. Så åkte vi var. Bara för att få prova.
Ja.
Ja, tänk.
Var det inte svårt att lära sig åka då?
Nej, det kunde man förut se. Det var för att tjuva upp på någon cykel som har varit hemma där. Jag minns, det var en som hette Anders Gill som hade cykel förut. Och då var jag för den 10-11 år och han brukade komma hem till oss ibland om söndagar. Och då hade en cykeln bakom kåken i skuggan, ser du. Men där får jag tjuva upp det på det. Och Hanna, syster min, var med.
Ja.
Och så ställde jag till det med ut, förstår du, och det bara gick för fort. Jag förstod inte dem, så jag körde stutt i staketet. Jag kunde ha kört igen.
Ja, visst.
Men det var en gammal, kraftig cykel, det syntes inte på den heller. Ja, alltså unga. Nej, jag gick inte låta bli den där cykeln, så det var för frestande.
Mm.
Och så var det alltid någon som hade cykel och då som kom här åt, och vi hade äppel trän och det var ju inte så vanligt heller. Då brukar jag byta i äpplen och få låna cykeln och så. Ja. Ja, man tog till den råd man hade.
Ja, visst.
Jag minns att jag trätade ibland mor för att jag gav bort för mycket äpplen, det skulle säljas dem förstås.
Jaha.
Ja.
Stod det äppelträn på alla?
Nej, det gjorde det nog inte. Här var bra mycket äppelträn som arrendatorn mor. Han bodde där då, Isra och Ruber, de morföräldrarna, de mormor och morfar. De hade då äppelträn. Det hade de. Ja. Han var uppväxlad med sina morföräldrar, han.
Ja, det har han berättat.
Ja. Jaha, jag förstår det.
Mm.
Han var ju väldigt omtyckt där, anser du. Jag har alltid redan nu, jag hade råd att hålla det med en massa säckar nu, som mormor la i. Vi var i lag i skogen, ser du.
Jaha.
Så jag såg vad hon la i.
Fick han gott och mycket då?
Ja, han hade en stor plåtlåda efter hon skvallrade.
Nej då.
I den här storleken. Och den var sylter och det var korv och det var ost. Och det var allt möjligt.
Mm.
Varenda dag lika.
Jaså.
Och jag förstår inte hur man hade råd att hålla en sån där kost.
Nej.
Och han var väldigt lagrans, så han bara får smaka lite på vårt skämt.
Ja, det är klart.
Men han erkände att han hade inte råd att hålla en sån där kost själv nu.
Nej.
Det var det. Han har varit hemskt dyrt där nu, ser du. Och det var inte bara en sorts sylta. Och korv ut alla sorter och
stekägg
och varenda dag lika. Det var inte bara för något tillfälle.
Hade de det så bra ställt då?
Ja, jag vet inte. Ja. De hade det, de hade nog gett ur dem och hon var väldigt till att laga mat.
Mm.
Det fanns en del gamla tanter som var väldigt styr på det. Intresserade av det.
Ja.
Om jag säger så. Då.
Vad var det för mat du åt hemma till exempel som var vanligast, som du kommer ihåg?
Ja, det var nog olika där. Mycket när vi var i skogen och så var det ju pannkakor med plätter och sånt där. Vi gick ju inte ha var som helst i skogen.
Nej.
På dagarna i Masäck.
Nej, just det.
Nej, men hemma då var det ju blandat grönsakssoppor och något sånt där och potatis och strömming och. För båten hade strömming med sig, ja, par tre gånger i veckan. Kom på järnvägen upp till Näsviken och så tog han lådorna med sig hit och sålde ut det här vid sjön, vid kajen. Yes. Och det där han hade strömming, då signalerade han två gånger. Så han skulle veta.
Jaha.
Ja, då var det ner och få en, ett mått.
Ja. Det var ju händigt.
Ja, för det fanns ingen som for kring och sålde strömmingar på den tiden.
Nej.
Det fanns ju inga bilar förstås. Men på vintern då kunde det alltid komma någon och sälja färsk sill och sådär. Med häst.
Mm.
Men det var ju mindre aptitligt. Det tröttnade man fort på. Men strömming gick ju äta i många olika tillrättningar.
Mm. Var det många andra handelsmän som kom resande sådär och så?
Det var det. Det var sådana där som for kring hade hästar och körde.
Mm.
Och de hade liksom stora boxar på vagnen som de hade fullt av kläder. Utav alla möjliga sorter. Tyger och...
Mm.
Det brukar alltid stå här nedanför det som Törnrosa har. Där på plan stod de. En 3-4 stycken. De kom en gång i månaden. Det gjorde de. Och så var det en som heter Jakobsson som brukar hålla till här uppe i den gående Olga har köpt. Det är masmästaren bodde. Han hade sitt tillhåll där.
Jaha.
Men jag vet inte, de försvann de där så småningom. De dog väl ut.